Let's snacka plast med Ted och Anders.
Ja, hjärtligt välkomna återigen till Let's snacka plast med mig Anders och med Ted Sylén. Hej Ted.
Hej Anders. Och hej Hasse.
Hej hej.
Allt gött.
Ja, väldigt kul att vara här måste jag säga. Fantastiskt roligt.
Mm. Det ja, tycker det här, vi med.
Det tycker vi med. Det är en ära för oss. Hasse, vet du. Mm.
Ja, utan tvekan våran mest rutinerade och meriterade spelare som vi kommer att ha med oss i podden hittills i alla fall. Det känns jätteroligt, tycker jag.
Ja, har mycket att leva upp till då. Ja.
Ingen press så.
Nej, det är ingen press.
Så är det. Ja, Anders.
Ja, men Hasse, vi brukar göra så här, vet du, att Ted ställer lite frågor till dig så vi och våra lyssnare får en uppfattning om vem du är.
Mm. Okej, okay.
Så är det. Så vem är Hasse egentligen? Vad heter du?
Hans Tegebäck. Jag har hållit på med frisbee så pass länge så att jag har ju till och med bytt namn. Hans Svensson hette jag en gång i tiden fram till 2005. Jag hoppas jag säger rätt nu, så kommer frugan skicka ut mig på gatan. Men ja. Bor numera i Åsa och är född och uppväxt i Jönköping. Och sen har jag cirkulerat runt lite i Sverige. Men det kan vi ta sen när vi kommer in i historiken.
Jajamän. Vad jobbar du med till vardags?
Jag jobbar som säljare på ett transportföretag. Jag vet inte om man får säga det här. Utan du
kör
ja, DSV heter det. Ett bra företag. Tredje största transportföretaget i världen just nu. Efter lite uppköp och annat.
Kul.
57, följer 58 i år. Fru och två barn, tvillingar, som är följer 14 i år.
Åh, jösses.
Ja, tiden går fort.
Ja, du, verkligen. Jag kommer ihåg när jag såg dem första gången på banan. Ja. Då bodde jag fortfarande i Göteborg. Och det, då var de inte 14 år, kan jag säga.
Nej, det var de verkligen. Nej, det har gått fort. Alltså, man undrar. Alla har ju sagt det i alla tider. Ja, tänk på att ta hand om här nu när de växer upp. Det går fort. Ja, det säger du bara. Men swish säger det.
Mm.
Sen är man där.
Verkligen. Vad är det för klubb?
Onsala discgolf, givetvis.
Mm, självklart.
Mm. Det känner alltid. Du till den klubben, Ted?
Ja, jag gör ju det. Skäms nästan för att jag inte har betalt in stödmedlemskapet där jag kommer.
Ja, det är bra. Du kommer nu på inspelningen. Det var bra.
Mm. Ja, jo, men det gör det faktiskt. Det blir det nu. Jag har gått och verkt på det länge, men jag har inte spelat på länge så att det har inte känts så aktuellt. Men,
vi snackar mycket Onsala här, så du vet det.
Ja.
Vi pushar på bra.
Ja, det är
vi berömmer er också för arbetet som sker pågående.
Ja. Ja, det har varit ett fantastiskt arbete i vår och vinter faktiskt med nya banor. Jag vet inte, vi kommer in på massa andra saker här, men när man har en röjdag eller arbetsdag på banan så brukar det dyka upp 5-6-7 personer, de mest tappra själarna då varje gång. I år när vi hade vår arbetsdag så dykte upp 30 personer. Jag bara tänkte, vad hände? Ja, det var helt underbart och det var även spelare från andra klubbar i Göteborg, så att, ja, jätteroligt, verkligen.
Mm. Men jag tror det uppskattas nu just att det finns liksom, nu när Ale försvann så, vi har ju sagt det innan, men det finns ju inte många banor som Onsala banan egentligen inom närområdet så.
Nej, runt om Göteborg så är väl våran bana den mest utmanande just nu då, och det märker vi också, det är ett väldigt högt tryck och det är jätteroligt. Mm. Så att, nej, det är kul.
Yes. Ja, då är ju givetvis hemmabanan i Onsala, eller hur?
Ja, Kopparbanan.
Ja, precis.
Jajamän.
Yes, dina tre bästa diskar i bägen och varför är de det?
Oh, jag har ju lyssnat på programmet så det här borde jag ju plugga på, men den frågan hade jag hoppat över. Det måste ju vara Mercy. Jag har ju till inspel och hål upp till 60-70 meter. Den går spikrakt.
Mm.
Sen måste det bli EMAC-truten. Mm. En midrange, det har lite olika varianter, men den går också rakt och så har man den till hål upp till 80-90-100 meter. Och sen måste jag ju då nämna min bubbeldisk Ballista Pro Air som går för mig väldigt långt när man har kommit upp i den åldern jag har kommit upp i, så hjälper ju den ju mig att komma några meter. Kan jag rekommendera alla andra som är inte kanske kommer så långt.
Nej. Men du har kastat bubbel ganska länge. Inte bara din ballista, utan...
Ja, jag kastade ju det innan, så det blev ju Mr. Bubbel där ett tag. Vi kommer väl in på de märkena som jag har representerat, men det var bubbel där också. Jajamän. Kasta bubbel, ingenting annat.
Nej, precis. Kanske bubbel också på vissa, efter vissa vinster, men...
Kan hända.
Sidospår, hur är det med bubbelplaster nu? Är det något drag på det?
Nej, jag vet inte om det säljer, för att folk tittar väl på de största stjärnorna, och det är väl ingen som använder det riktigt. Men jag försöker pusha lite för det, för att den är lättare, och de är inte så flippiga som de var kanske i början, utan de är ganska stabila ändå. Så att för mig hjälper det helt klart att komma de här 10-15 meter längre än med en fullviktare. Så att det kan jag verkligen rekommendera att testa.
Jag har faktiskt, man skäms ju nästan för att säga det, men jag har ju lite gått ifrån fullvikt på drivers nu. Jag har gått ner på typ 167-168 gram där någonstans. Jag tycker att det gör lite skillnad faktiskt.
Ja, men det gör det. Förut skulle man ju alltid ha fullvikt på alla diskar. Men man ska nog tänka till lite där och känna. Så att nej, tror du är inne på rätt spår att det faktiskt är klart.
Jag tror jag såg faktiskt Ricky körde lite samma grej. Han hade också några diskar som inte var maxvikt. Alltså just drivers. Som när han behövde pumpa på riktigt ordentligt.
Ja, de går ju längre. Jag tror det. Då ska man inte ha fullvikt. Alltså, det tror jag.
Så är det.
Det där, faktiskt så kommer vi snacka lite vikter och sånt sen i ett kommande program. För det har vi fått in några lyssnarönskemål om det här. Att snacka lite vikter. Ja, vi lyssnar och vi ska ta det. Det kommer.
Ja, så är det. Bra.
Gillar du koriander, Hasse? Eller är det...
Ja, jag är ingen hater. Jag är ingen superlover heller. Men det är ganska gott om man får det i rätt proportioner. Alltså man äter thai-mat, kina-mat eller vad man nu äter, så tycker jag det är jättegott. Men jag sitter ju inte och tugga koriander eller vad man nu gör. Men alltså, nej, det är helt okej. Okay. Jag äter det.
Ingen Johan Gerisch som sitter och köper
planta. Nej, inte alls. Nej.
Gött. Det var snabbsekvensen där. Så att, tyckte jag du drog med bravur faktiskt. Kul och en hel del grejer som jag tänker att jag håller på att försöka slipa lite på den. För mycket av det återkommer ju in i programmet sen. Så att vi är ju fortfarande nya i skorna. Så man behöver liksom hitta sina frågor som inte tar slut i hela programmet på första frågan.
Gött. Det är gött bara för att tugga loss lite i början så.
Tycker jag.
Yes, vi går raskt vidare då. Så vi säger att och snacka lite veckan som gått. Nu har vi OTB. Sicken grej. Roller VM, nästan.
Ja, mer eller mindre faktiskt. Jag tycker det var... Ja, det var kul att se. Men det var som du säger, det var väldigt mycket rollers alltså.
Men, jag lyssnade på Nick and Matt Show. Och då pratade de med Gossage. Som spelade jäkligt bra. Andra rundan. Vad var han sa? Rollade han inte en enda gång? Det var ju lite ball. Och då spelade han riktigt bra. Men jag tyckte Roland igen. Sen körde han med rollers i sista rundan. Men...
Ja. Nej, men jag såg han på finalrundan. För jag har aldrig sett honom innan. Men han kastade ju faktiskt väldigt bra. Och sen märktes det i början att han var ju lite nervös. Alltså att spela finalvarvet. Och det är inte konstigt. Men han kastade ju väldigt bra. Det måste jag ju säga.
Men jag tyckte ändå det var lite mindre rollers när man såg, första dagen var ju extremt, då kändes det som alla på det kortet spelar ju rollers på typ allt, men sen Eagle körde ju lite airshots, Calvin körde väl en hel del tror jag, då man fick se honom. Jag tror inte att han är, men det var ju mycket rollers, det håller jag med om. Jag tyckte dock att de ändå det var kul att se en golfbana som hade träd och där de faktiskt sökte linjer istället för bara det här öppna...
Jag bara pumpa på, ja.
Jag menar, jämför med mot Go Till till exempel så var det ju två helt olika banor.
Det
håller jag helt med. Det här var mycket bättre.
Kan jag faktiskt rekommendera och gå in och kolla på Jomes post-prod. Då har de en lång intervju med han som har dratt banan. Han hade riktigt skön filosofi, den gubben, alltså.
Okej.
Jag vet inte vem det var som gjorde det.
Vad hette han?
Kul att du sätter det på pottkanten nu direkt här bara.
Ja, nej, men jag kommer inte ihåg det. Men han brann verkligen för det. Mm. Han sa att det här är hans nya grej. Jag har tävlat massor, men det här är hur häftigt som helst. Att få se folk liksom spela det som jag har skapat.
Mm.
Det var en väldigt bra grej. Och det är faktiskt bra det de gör, Jomes. Att de liksom fliker in lite sådana schyssta intervjuer med spelare kanske som har varit på tapeten och liksom intervjuar dem lite. Och de gör det jättebra. Och så nu då med han, den här barnkillen då, eller barnmannen.
Ja, de gör ett jättejobb, Jomes, alltså, måste jag säga.
Ja, verkligen.
Otroligt, vilka gubbar.
Ja. Mm. Jag tycker det är rätt roligt att se. Alltså, de fastnar inte i samma loop heller hela tiden, utan de försöker ju alltid utvecklas lite nu i år med de här små segmenten, precis som Anders säger, med, vad heter han Callaway var med uppe och spelade, att de gjorde liksom en så här, vem är Ben Callaway, och så hade de en liten kort sekvens om honom, just liksom hur han började spela och hela den grejen, och även med, jag vet inte om ni såg det med Ricky nu, den tysta minuten för hans syster.
Ja, man satt nästan och grät faktiskt.
Ja. Jag kunde inte hålla tillbaka.
Det var riktigt fint. Väldigt fint var det.
Nej, jag kunde inte hålla tillbaka. Det bara stockade sig. Mm. Det var helt hemskt.
Ja, det var snyggt. Mm.
Verkligen.
Man blir blödig med åldern.
Mm.
Ja.
Men Eagle tar hem det i alla fall för James Conrad. Det var ändå lite, jag ska inte säga att det var otippat, men det var kul att se att Conrad börjar få ordning på sina kast igen.
Ja, det var lite kul att han fick vara med på pallen faktiskt, måste jag säga ändå. Så att det är också en ganska skön snubbe, tycker jag. Så att, det var kul, verkligen.
Känns som man haft lite tufft eller med övergången till MVP, vad tror du?
Ja, det är inte så jättelätt att bara byta märke. Om man inte nu heter Paul McBeth, men han tränar ju extremt. Men annars så är det ganska svårt faktiskt. Mm. Och bara byta från ett till ett annat. Man tror att det är, när man är inköpt på sina diskar, så att det tar sin tid. Men nu verkar det som att det har, i alla fall efter den här tävlingen, så verkar det ha satt sig.
Mm. Det märkte jag bara när jag bytte. Alltså, även inte, jag är ju ingen toppspelare överhuvudtaget, men bytet från att kunna köra med den vägen man vill till att köra med ProDiscus nu, det är inte lätt. Alltså, det tar tid att hitta liksom sina diskar, framförallt de här midrange, fairway driver och putter, tycker jag. Alltså, de diskarna som är, det är nog det svåraste. Distance driver kan man alltid hitta någonting som flyger någorlunda gött. Men de här riktigt trotjänarna är ju svårt, alltså, kan jag tycka.
Mm. Och sen är det ju så att om du har din bag, så har du ju kanske inspelade diskar.
Mm.
Det är så när du är ute och kastar och du kastar bort en inspelad disk, det är ju nästan så du går under. Kastar du bort en helt ny disk, det gör inte så mycket, för att den kostar pengar, men den kan du ersätta.
Mm.
Men det är samma sak här då, när du byter märke helt och hållet, då försvinner ju alla de här goa inkastade diskarna som du ska ersätta med något nytt.
Kan jag tänka dig, hans greenie måste ju vara svår, alltså.
Visst.
Det kommer ju ta år att få ta och fixa den. Så att, ja, kul. 16 hängde med en del, tyckte jag ändå. Kul att se honom spela. Framförallt. Ja,
han har haft lite tungt, verkar det som.
Mm.
Jag var ju tvungen nästan att titta på post-prod på den, när han pratade om sig själv. När han får kommentera sig själv. Och man hörde ju det, att det var inte någon rolig runda.
Nej, han var inte riktigt nöjd.
Nej. Usch och fy.
Men var det första eller andra rundan han inte var nöjd med?
Det var ju första rundan var ju kanon.
Mm.
Sen var ju han med på lead card då, på andra rundan som filmades.
Ja,
just det.
Mm.
Den var inte lika kul.
Nej.
Men Simon gjorde comeback i alla fall. Mm. Roligt att se honom, även, jag vet inte, en 13:e plats var väl ingen, det var ju inte superdåligt.
I det startfältet så är det riktigt bra.
Det är ju riktigt bra med tanke på alltihopa. Jag vet inte, jag råkade läsa någonting att han hade tydligen pushat på ganska bra på första rundan, så han fick lite ont.
Mm.
Så han, ja, han ändrade och så höll igen lite. Så han var nog ganska nöjd ändå, tror jag, själv över att komma 13 faktiskt.
Ja, jo, men det, alltså det är bara att man är van vid att se honom.
Ja, jo.
Så det blir ju alltid, man sätter ju större liksom, har större förhoppningar på honom. Men sen tror jag, alltså efter det man såg den, jag vet inte om ni såg den videon, han och Paul Macbeth, när de spelade, när de bytte linjer, Paul fick köra Simon Line, så Simon fick köra så som Paul spelar. Alltså, efter det så var ju Simon så här, jag kanske faktiskt ska börja spela mer golfshot liksom, för det, han spelar ju hur bra som helst då.
Oh,
ja. Så han sa det själv, att jag kanske ska hålla tillbaka lite och liksom träffa linjer istället. För Paul har ju ett sjukt bra sätt att läsa spelet på och veta liksom vad han ska göra. Det är få som tar honom på det, tror jag.
Ja, det är inte många.
Nej, du.
Hur gick det för damerna, Anders, då?
Jo, men det var ju också väldigt kul. Paige är med i vinnarcirkeln igen. Och det var en klassisk Paige Cat fighter, om man kan säga så. Jo, och no, nu puttningen börjar sitta för Paige igen. Och det hörde jag också på Nickel Match Show nu. Vi refererar ofta till den, för det är jäkligt kul, för de fångar alltid upp några av de heta spelarna och kör på måndagar en podd. Live till och med kör de den. Och som hon sa, att jag fick ju liksom, jag har fått min drömputtare tillverkad bara till mig. Jag har custom-gjort min egen putter och det har tagit tid. Men när jag väl nu lär mig hur jag ska kasta den, så går den precis som jag vill. Så hon var på väldigt gott mod. Och slog ifrån sig mycket av den här kritiken, att vad fasen, kan jag inte få ta ledigt i 2 veckor utan att folk tror att jag har gått i väggen eller vad fasen som helst.
Så det var lite sådana rykten, va, nu när hon var iväg. Var det inte det? Hon mår dåligt och hon,
nej, inget
hon
sånt.
Hon var där väg och köpte hus eller vad var det? Eller?
Hon spekulerar, hon kikar lite. Sen så kom det också fram att hon bojkottar ju DD Open, för att hon tycker att PDGA gör för lite för spelarna och sporten. Disc Golf Pro Tour är ju mycket bättre, som hon säger. Så hon sket i DD Open. För att hon som sagt, vill inte stötta dem. För att de får ingen stöttning tillbaka, tycker hon.
Oj då. Ja.
Där, och hon gick verkligen ut hårt där.
Hon hade även ett annat statement nu på sin Instagram idag. Men det tänkte jag vi skulle komma lite till senare. Men,
bra.
Det är kul också att se att Kat verkligen har hittat putter nu. För det har ju liksom varit det som har skälpt henne ordentligt. Men nu känns det som att hon har verkligen fått tillbaka både självförtroendet och att puttarna faktiskt sitter.
Hon har ju puttat extremt bra de tidigare tävlingarna. Så väldigt bra, måste jag säga. Det har hon ju inte gjort innan, så att
Det har ju verkligen varit det som har skälpt henne ordentligt. Kasten har suttit där, men puttningen har ju varit liksom, när hon fyrputtar på många håll, då är det ju inte roligt längre.
Och det var ju faktiskt så att hon hade ju några sådana som kassaputtar, och hade de suttit, det går ju inte att spekulera på det sättet, att de måste ju sitta. Men hade hon haft en bättre cirkulett, så hade hon ju förmodligen legat jämnt eller till och med vunnit.
Men det var väl inte så många, det var bara ett kast, eller var det?
Skilde ett kast mellan Paige och Katrina.
Så
det är inte mycket.
Det är inte många puttar, va?
Kul att se dem. Sen var det ju 8 kast ner till Jessica Weiss på andra platsen där. Och Juliana Korver var fortfarande med igen och spelade. Det tycker jag är kul.
Ja, det är häftigt. Kan ju en annan tycka som har hållit på längre än vad hon har gjort då. Men det är häftigt faktiskt.
Kul att se de här gamla. Jag kommer ihåg när man fick se Juliana Korver liksom diskarna, och att hon var, för hon var ju ändå den utav dem, en utav dem som var het ihop med Climb och när man började kasta lite.
Amen.
Så det är jättekul. Dock så känns det som att hon har det tungt. Det är mycket kast som skiljer dem åt. Och jag tror inte det är samma spel för henne längre heller. Om man jämför med damerna som spelar nu, de har lite för bra tryck alltså för henne. De hänger inte med dem. Hörde du förresten Hasse, intervjun med Climo på Nate Sextons podd?
Nej, den har jag missat.
Nej, det är rätt häftigt. Han sa det, han var ju 1040 eller 1045 rated någon gång när han spelade som mest. Med, som han sa då, speed 7 och 8 diskar, DX-diskarna. Det är ändå rätt så...
Ja. Det är ju grymt bra egentligen med de diskarna, ja. Det måste jag ju säga. Det är fantastiskt.
Han höll en hyfsad nivå.
Ja. Så jag tror, skulle han bara vara, alltså skulle han inte vara skadad nu och spela, så hade det varit tungt för, alltså mastersklassen hade ju inte varit rolig om Climo ställer upp.
Nej, hade han varit skadefri så hade det, ja, då hade det varit tungt för övriga, kan jag säga.
Det tror jag. Kanske till och med i Open också faktiskt. Jag tror, hade han väl satt huvudet till eller liksom bara gått in och kört, så hade det nog varit, han hade nog inte varit helt uträknad heller.
Nej, inte alls.
Han sa ju det att han fixar inte fler dagars längre. Utan hade det varit en endagars turnering, då kan han nog ställa upp igen, sa han. Men det här att köra fyra runder är bara att glömma.
Men det är ju det att kroppen är ju slut på, eller liksom han har ju, jag vet inte vad det är för skada han har. Har du koll på det här, eller?
Jag har hört det någonting, men jag vet inte om det är axeln, armen eller ryggen eller någonting. Men det är någonting där som är som inte, ja, om det är förslitningsskada eller vad det nu är. Som, han har ju kastat ganska mycket, kan man ju säga. Så, ja.
Och på den tiden också, när, alltså jämför mot dagens torspelare som bara spelar discgolf. Men när han åkte hem och så snickrade han lite och körde liksom ett vanligt jobb, och så det var ju många utav dem som gjorde det.
Ja, det gjorde nog alla, och sen hade han väl sin lilla, det var en liten inkomst han fick från Innova då, men det var inte alls i de pengarna som vi pratar om idag, och prispengarna var inte heller så stora som de är idag heller, så att han var ju tvungen att jobba när han kom hem. Så att
ja. Kul.
Yes, Climo, vet du. Sen så brukar jag... han verkar faktiskt hur genuin och bra som helst. Alltså.
Ja, han är trevlig.
Vi ska tömma dig lite på sådana där goda grejer sen.
Ja, kommer.
Jag brukar rapportera Kasta Plast, och för Luke så kom han 49. Han klarade cash, precis. Mm. Och delade den 49:e platsen med till exempel Eric Oakley. Som för övrigt spelade rätt så bra också. Yes, box. Så är det med det. Det har varit någonting i Finland, Ted.
Yes, de körde ju, Prodigy Disc körde ju den här Pro-touren i Helsinki. Visst är det Helsingfors? Jag vågade inte ens skriva det för att göra bort mig totalt, men du säger det istället. Ja. Så det blev ingen bortgöring. Vi hade Veino Mäkelä vann framför Lauro Lettinen och Jonas Aalto.
Du fick till det.
Ja, visst. Försökte ändå slå på med finska, men det... Ja. Seppo smög in på en 13:e plats. Han hade tippat sig själv på Grip 6 som vinnare. Kanske var lite det som... Det är lite som att byta disk och tippa sig själv, kanske.
Det ska man aldrig göra.
Nej. Jag känner faktiskt inte till någon av dem. Jag skäms nästan för att säga det, men Veino har jag hört, men de andra knappt någon koll på finnarna.
Ja, Veino har jag sett. Han var ju med uppe i Skellefteå där senast när det var den stora tävlingen där. Han spelade ju jättebra. Han blev väl tvåa, va, tror jag.
Just det.
Efter Vice Hockey. Så att han är riktigt bra, så.
Lite lätt harmynt, va, någonting, va?
Nej.
Det är nog han Nissenen, va? Det är nog den enda jag känner till.
Det är Temi Nissenen du tänker på.
Ja, skitsamma.
Så är det. De är duktiga finnarna i alla fall, kan man säga. Jag vet inte vad Helsingforsbanan, hur är den? Har du någon koll på det?
Jag har spelat, jag vet inte. Det har väl hänt ganska mycket där, men vi var ju där på någon förtävling inför EM. Den här finnen som ingen gillar, vad hette han? Seppo Nieminen, eller vad heter han? Ja, han hade någon tävling där som inte var så omtyckt, men vi var där i alla fall, men det var Helsingfors. Det var väl ingen, men det är säkert inte samma bana idag. Det är nog en annan bana säkert, för det här var många år sedan.
Ja, Anders, vad hade vi, hur gick det för damerna där då?
Damerna. Evelina.
Mm.
Tog ju detta för Henna Blomros och Heidi Leine. Det var ingen skräll. Eller? Känns det som.
Nej, det är ju de två finskarna som är. De är ju liksom, de skulle ju fightas i världstoppen om de hade kunnat åka över.
Precis.
Mm.
Ja, alltså Evelina, hon var ju stekhet alltså. Alltså, ja. Ja, hoppas verkligen att de har skött sig nu och tränat och liksom ligger i loppet så att säga, så de bara kan dra över och äga de där amerikanskerna sen.
Ja, det hade varit kul.
Mm. Känns ju ändå som att, alltså, om man ser hur de har ju inte brist på banor direkt i Finland, om man säger så.
Nej.
Det är, eller kvalitet på banan för den sakens skull heller, utan de har ju väldigt hög kvalitet på sina banor, så att det känns ju som att det finns ju en bra träningsgrund om man jämför mot resterande Europa, eller Sverige kontra och så. Det känns som att vi har inte alls samma möjligheter som de har där borta.
Nej.
Kanske kommer dit, hoppas jag.
Ja, det kommer.
Mm.
Det är också helt övertygad om, det kommer. Vi ligger lite efter bara, men vår utvecklingskurva ser nog bra ut, tror jag.
Mm.
Ja, det gör det. Det tror jag också. Det är klart.
Yes. Vi har ju snickrat ihop ett litet liten fråga, eller en liten fråga. Ganska mycket frågor faktiskt. Alltså, för vi har ju som sagt en hel del att ta av. Ja. Satt ju som sagt och googlade lite här innan och kollade lite på PDGA och såg ditt PDGA-nummer. Det är riktigt fräsigt ändå, tycker jag. 11-2-3-4. Alltså typ 1-1-2-3-4. Det är ändå rätt ball. 96 såg jag att du var den första registrerade PDGA-tävlingarna. Men jag tänker att det är ju inte den första gången du tog tag i en disk och började kasta en tävling, eller?
Nej, jag tror jag var nog ganska sen att gå med PDGA. Jag tror jag kunde nog med 95-96, tror jag. Måste det nog ha blivit där. För att fram till, eller ja, när jag började kasta var jag 77.
Mm. Skönt. Du var inte ens född.
Nej. Nej, det var faktiskt så här. Jag vet inte, jag har säkert dratt den historien 100 gånger. Men på den tiden så prenumererade jag på en ting som heter Buster. Du vet inte vad Buster är heller.
Joho!
Ja, det vet jag.
Benny Guldfot.
Jajamän. Åsödens BK. Ja. I alla fall där i den tidningen så hade Frisbeeförbundet ett litet reklamblad en gång. Så bara väckla upp och sa, oj, vad är det här, en frisbee? Man ska kasta heiser, anheiser och rakt. Oj, det här verkar lite roligt. Det måste vi ju testa. Så då gick jag och köpte mig min första frisbee. Så en master, en frisbee, alltså frisbee. Mm. 175 gram. Så den började jag kasta med. Och sen så min brorsa spelade basket och umgicks med någon person som heter Peter Lundmark.
Mm.
Som ni kanske vet om det.
Ja, jag vet faktiskt ganska bra om det.
Han jobbar ju på kansliet idag som generalsekreterare för Frisbeeförbundet. Och han och min bror och jag och så några andra till, vi bildade ju då Vättern Frisbee Disc Club 77. Så att på den vägen är det.
Mm. Gött. Jag fick i alla fall fram till att du hade spelat 113 tävlingar enligt det. Och 33 vinster utav dem.
Ja, på PDGA, ja.
På PDGA, ja, precis.
Sen är det ju x antal tävlingar.
Exakt.
Innan.
Det är ju det som är lite synd. Jag vet inte vad, om det är någon som vet hur man kan få tag på det. För det är lite samma för mig. Jag gick också med riktigt sent i PDGA. Så att allting jag spelade innan PDGA, det är ju liksom som ett svart hål. Vilket är lite tråkigt. Mm. Det borde ju finnas på kansliet, tänker jag, eller?
Det finns nog lite registrerade listor. Jag var inne själv faktiskt och kollade lite olika. Sådär, ja, VM och US Open och allt möjligt man har varit med i. Så jag tror att Peter och de har säkert sånt om man frågar efter det.
Mm. Så är det. Jag har även noterat att vi har ju spelat ihop en hel del gånger under årens lopp. Och jag tycker faktiskt att det är en av de trevligaste personerna att spela med. de gångerna jag har haft nöjet att gå med dig. Det är, ja, men jag tycker alltid att det är väldigt, väldigt trevligt. Jag känner mig alltid välkommen.
Ja, så det var trevligt. Nej, vi har ju spelat ihop och du... Och nu drar vi allt möjligt här, men vi hoppar lite. Jag hade ju en webbshop en gång i tiden, så vet jag att du köpte en korg. Så kom du ju hem till mig och hämtade den.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Ja, jajamän. Det var en sån, det måste vara en sån ihopfällbar Innova historia, va?
Ja.
Ja. Jag vet även att jag köpte på det. Det måste ha varit det samma veva som du höll på med lite Discmania, va? Var det inte så?
Ja, jag var ju faktiskt med och grundade och startade Discmania. Kanske inte man ska skryta med idag, men eller kan man göra, men det är inga hemligheter på det. Men ihop med en person då som heter Jussi Meresma så grundade vi det 2005 var det väl där.
Mm.
Jag tror det var min fru som kom på namnet Discmania till och med, så att ja, så var det med det. Nej, så du grundade för att Jussi hade ju ett frisbeeföretag i Finland som heter Frisbeezer. Så först grundade vi Discmania AB. Och sen efter ett år så grundade Jussi då Discmania Oj. Och sen nu hade vi en webbshop. Och då sålde vi ju lite diskar och korgar som vissa då köpte.
Mm, precis. Ja, det var grymt. Jag har en MD1 i SG First Run. Ligger här hemma. Den har jag gav den till min bror en gång i tiden. Och sen så har jag förvärvat den nu igen. Så att det var lite kul. Jag såg att han hade den, så sa jag så här. Han kastade inte med den, den bara ligger. Så tur är så har han ju liksom satt sin signatur över hela baksidan på den. Så jag kommer ju aldrig bli av med Jims signatur i alla fall.
Aj då.
Oh. Så att,
ja.
Men det är sköna minnen. Så det,
innan vi drar nästa punkt här så måste jag också säga att jag har ju träffat Hasse med, vet du.
Jag var ju hälsade på en plasttillverkare i Vinninga,
jajamän.
Och så kliver jag ju in där. Jag ska ju sälja lite transporter och de visste att jag kommer kasta plast och allt möjligt sånt här. Och så kom jag in där, så mötte jag ju på en person där då, jag som jobbar där.
Det var lite trevligt. Jag tror du började prata med platschefen Ola först lite grann.
Amen.
Och så typ, Anders, du måste komma in och prata. Han har spelat discgolf, den här killen här. Ja, och så introducerade jag själv. Och jag sprang ut sen en liten sväng. Och så bara snabbt...
Och skvallrade och ringde Anders.
Nej då, det gjorde jag inte. Men,
jag gjorde
det
visst.
Nej, det kanske var senare. Men, men jag gick ut och i alla fall och slog snabbt på PDGA. Och så tänkte jag, men shit, det är ju en legend. Och så gick jag in till dig igen och sa det. Vad fasen, du är ju en legend. Nah, så är det värsta jag lärde. Men då tänkte jag att det är en bra segway här över till nästa punkt.
Ja, för när man gick in och spanade lite där, första VM:et du spelade enligt PDGA var 96 i USA.
Ja, men det är PDGA-VM.
Mm. Du har alltså spelat tidigare än dess?
Ja, jag var ju på mitt första VM var jag över 1981.
Och du ser.
Men du får tänka att då höll man på den tiden höll man ju på med allt. Mm. Man höll ju på med alla de här längd och freestyle och DDC och man spelade Ultimate och man spelade Guts. Så vet jag på den tiden också på 79, 80, 81, 82 eller vad det nu var så hade man SM-kval. Så att alla fick inte vara med på ett SM utan då hade man 5-6 deltävlingar runt om i landet. Och sen de 60 bästa eller vad det nu var då liksom berättigade med att vara med i ett SM.
Mm.
Och jag vet att jag kvalade in 80 och det var SM i Halmstad. Gick väl halvhyfsat. Sen kvalade in till SM 81 och då var det så att topp 10 på det SM:et fick då behörigt att åka på VM. Mm. Jag kom 9. Så att jag fick skramla ihop lite pengar och lite släktingar. Därför man fick ju betala allting själv. Så att 81 var jag över i Los Angeles och spelade VM. Så det var lite häftigt faktiskt, får jag säga.
Mm. Kan jag tänka mig. Vad var det för banor ni spelade? För det var discgolf också, eller?
Ja, det var discgolf också. Jag tror vi spelade på La Mirada.
Mm.
Spelade med golfen. Sen vet jag, finaldagen var ju inne på Rose Bowl Pasadena. Om ni vet vad det är en känd stadium där i Los Angeles. Det var häftigt.
Mm. Det kan jag tänka mig.
Men 96 där då? Var var VM då? Och hur var det? Men som sagt, jag tänkte så här, vad gött, nu skulle jag första VM. Hur kändes det? Men det var det absolut inte.
Nej, sen var ju över på US Open 86 och sen har jag varit på lite andra allround VM också innan dess.
Mm.
Men första rena golf-VM var nog 96.
Mm.
Ja du, vad kan det ha gått?
Ja.
Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det borde jag ju veta.
Nej, ringa... Det borde jag ha kollat på egentligen, men det gjorde jag faktiskt inte. Jag vet inte varför.
Jag får ringa Räka, Wåhle eller Bjällmark.
Mm. De borde ha koll.
Ja, nej det har de inte. Nej.
Men hur var det? Hur är det att vara över? För en som, om du tar dig och förklarar för folk som inte varit över och spelat ett VM. Hur är det?
Ja, det är ju en fantastisk upplevelse faktiskt. Det måste jag säga. Så att, innan var det ju så här att man spelade ju 2 runder per dag i en vecka. Nu har man ju kortat, eller man har kanske lika lång eller lika många dagar, men man spelar ju oftast bara en runda per dag.
Mm.
För du vet, spelar man då tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, alltså 2 runder per dag, det slet nog rätt mycket på folk, så att man var ju rätt sleten.
Mm.
Och så var det på olika banor som du ska spela in också, så det hann du inte med. Så att, men det är ju en fantastisk upplevelse i och med att man får träffa folk från, ja, inte bara amerikaner då, utan det kommer ju folk från Japan, Australien, ja, överallt, så att, ja, hela Europa. Så att, nej, det är en fantastisk upplevelse, måste jag säga.
Mm. Ja, det hade varit häftigt.
99.
Och så.
Mm. 99 körde du också. Minns du det då? Då kom du 30:e. Det var ju ändå 30 placeringar bättre.
Ja. Vad var det någonstans? Det var nog Jeppes första VM. När han följde med. Det måste ju ha varit... Kan det vara Rochester kanske?
Mm-hmm.
99, du vann... Climo vann inte 99, va? Eller har du PDA-sidan framför dig?
Anders sa nog det snart, eller?
Klackar febrilt.
Jag tror det var det VM:et han förlorade, för han hade vunnit alla fram till dess.
Ja. Det borde man ju har man haft en gammal disk, ja. Så hade man kunnat sett det ganska snabbt.
Ja. Jo, då vann ju Ron Russell, vet du.
Ja, Ronny Russin, ja. Ja,
Ronny Russin, ja. Han hade ju bara och Schultz. Ja. Jeppekon sexa.
Ja, just det. Fantastiskt bra. Sen kom han väl 3:a år 2000, tror jag. Och sen var jag över 2001 och då var Jeppe med också. Och då vet jag att jänkarna började prata om när vi var över att ni ska inte åka på VM, ni ska åka på US Open istället. Det är en mycket häftigare, större tävling. Så då hade snacket redan börjat gått. Jag tror det var andra året eller någonting då. Och då sa vi det, och Jeppe, fan, ska vi nappa på det här? Ska vi åka över nästa år? Så vi åkte över 2002 på USDGC. Och då kan jag väl säga att då gled vi ju in på en liten räkmacka där, för att då hjälpte Millennium, som vi var sponsrade av, både jag och Jeppe, och fixa en plats. För att då hade liksom olika företagen hade vissa platser, så att Millennium, John Hauk där då, han betalade in och fixade, så att jag visst kom hit bara, jag fixade, så att åkte vi över. Så att det var också... Det var häftigt också. Och den banan 2002 är nästan samma som idag, men en del förändringar kan jag säga. Eller jag har ganska många förändringar faktiskt. Mm.
För du spelade ändå hela vägen, varje år sen från 2002 fram till 2007 i ett streck där.
Ja.
Varje år.
Sen kom barnen 2007, fick jag vara hemma ett år. Men då åkte jag till Japan istället. Nej.
Ja, just det.
Åka längre när du väl åker.
Ja, nej, så då höll jag väl upp i 2 år. Så att annars har det blivit 8 USDGC. Va? Ja, och vad jag vet så är det nog den svensk som har varit med flest gånger. Och då säger vissa, ja men du har ju snikit där plats. Ja, de 2-3 första åren fick jag nog platser av Millennium. Då. Sen har jag nog spelat till mig de andra platserna faktiskt.
Mm. Det passar ganska bra ihop med en lyssnarfråga som vi fick från Simon Maxén där. Han undrar lite hur ni gjorde resan över till USA. Och hade ni husbil eller hotell, och körde ni massa tävlingar, eller var det bara USDGC?
Ja, i början var det det, men sen så hade ju Charlotte Disc Golf Club, de anordnade ju tävlingar helgen före och helgen efter. Mm. Så jag vet att ett eller två år så var vi nog med på någon tävling innan där, men sen är det som du vet att ja, men när man jobbar, du ska ha semester, ja, då blir det ju några extra semesterdagar, så att det blev ju att vi oftast bodde vi på hotell eller ganska billiga hotell. Just i USDGC så har man ju ett spelarhotell, Winthrop eller vad heter det, någonting där i alla fall, så att där bor ju de flesta spelarna. Det kostar inte jättemycket. Det går ju tävlingar i anslutning, så att visst, ska man åka över så passa på att stanna 2-3 veckor om du har möjlighet, om du nu kan ta semester och annat. För att det dyraste är ju egentligen resan. Den går ju på några tusen. Sen att bo i USA, det kan du fixa ganska billigt, och hyra bil är inte dyrt heller.
Nej. Simon undrar också lite om man skulle åka över och göra en sån grej. Ungefär vad pratar vi för budget, tror du, om du skulle höfta en budget? På hur mycket deg man behöver för att resa och boende, eller vad man skulle göra?
Ska man åka på ett VM eller en USDGC, det är ungefär samma reslängd. Men du får ju budgetera i alla fall. Du måste ju ha minst 20 000, 20-30 000 ska du ha. För jag menar, du har ju då en flygbiljett på 6-7 000, och sen har du en anmälningsavgift på, den kostar den 2 000. Och sen ska du bo då i 10 då. Så att 20-30 000 om du ska vara borta en dryg vecka. Det får du nog räkna med.
Det är väl lite
beroende på också, vad dollarn står i också.
Men det är väl generellt ganska höga anmälningsavgifter till tävlingarna, va? Runt omkring i USA. Är det inte det?
Ja, de är, tycker jag, på gränsen till för dyra. Så det är ju minst 100-200 dollar. Det är rätt häftigt alltså, bara för att vara med på en tävling. Jag tycker det, men jag vet inte. Jag tycker det är lite för dyrt.
Det vill känns till att man cashar någorlunda för att ens få sina kostnader betalda.
Ja, jag menar de som är högst upp, de får ju sina anmälningsavgifter betalda. Men för kleti och pleti, eller vad man säger, de vanliga spelarna, de får ju pynta upp de här pengarna, och de kanske inte cashar heller.
Nej.
Så att,
Ja, det är nog tufft, tror jag. Alltså man ser ju de som bor i bilen liksom, eller köper såna här plåtisar. Ja, precis, såna små plåtisar, bara åker omkring. Det känns som att de verkligen lever på mer eller mindre få soppa pengar på vissa tävlingar.
Ja, vissa har det inte lätt alltså. Nej.
Det hörde jag också Betty Page, att hon var stolt, eller hon var tacksam för OTB, deras spons. Och de faktiskt på deras tävling här nu, så hade de ju fri mat till alla spelare. Oavsett, de behövde inte ens vara sponsrade av dem, utan de hade i sin butik fri mat. Alla fick komma och äta lunch.
Det är ju fantastiskt.
Bara det.
När jag var på Japan Open 2008, det är nog den tävlingen som jag har blivit bäst behandlad, nästan som en riktig idrottsman. Alltså man blir hämtad på flygplatsen, kör till hotellområdet, och där var allt var fritt där, kan jag säga. Och vilken mat! Åh, herregud, det var liksom... Sen är det ju samma sak när man är på USDGC. De har ju som Players Corner. Det är ett område som ligger... brukar ligga utgast 3 och så lite till höger. Där så ligger ett ställe, och där kan man bara gå in och hämta sen burgare eller någon grillad kyckling, läsk eller någonting, eller någon snacks, och bara gå och sätta sig och chilla. Det tycker jag är fantastiskt schysst. Alltså det är bra.
Kan du inte bara dra lite sådär? Hur går en sån här tävling till? Är det arrangerat efter tävlingstimmarna med, att det finns lite aktiviteter på kvällar, att man ses, eller går alla tillbaka liksom, fokuserar, eller liksom, hur är det?
USDGC är ju så att de har ju massa olika side events. De har ju sin längdtävling, de har putt-tävlingar. Och just den här Players Corner, i och med att alla startar ju olika tee times. Mm. Så den öppnar ju kanske klockan 10 på förmiddagen och sen är det ju öppet där fram till klockan 6-7 på kvällen. Och många går ju och sätter sig där efter en runda och tar något att äta. Så där sitter man och chillar och snackar och... Sen på kvällen är det väl inte så jättemycket, utan då, men de flesta bor ju på samma hotell, så då hänger man ju med de som är där. Och jag vet första året när vi var där, då hängde vi faktiskt rätt mycket med Climb och Sam Farrens och Dave Dunapace och de här. Det var ganska roligt faktiskt.
Ja, det är riktiga gröngölingar allihop där, känns
så. Ja, visst, de har tagit på så länge.
Ja, nej, det är häftigt att höra, för jag tror inte det är så många som är insatta i just den liksom, svängen så, och hur det fungerar.
Mm. Sen när du bara poppar upp här, när du sa VM där 96. Det var ju faktiskt ett discgolf-VM i Sverige 85 i Helsingborg.
Ja, just det.
Och där var jag också med.
Mm.
Och det var ju också superroligt, men tyvärr så gick ju det med lite ekonomisk brakförlust sen. För där betalade man också en liten summa och då ingick hotell och all mat.
Mm.
Men det gick ju inte ihop sen tyvärr. Men själva tävlingen var också, tyckte jag var jätterolig. Jag vet, jag hade som mål för att det var en katt på sista dagen. För att sista dagen så skulle semifinalen spelas uppe vid Kärnan, tror jag det heter. Centrala Helsingborg där uppe i den parken. Mm. Tänkte, där vill jag ju spela. Jajamän, det lyckades jag med. Så att, ja, det var häftigt. Det var ju där Sam Farrens vann. Och Tobbe Svensson kom väl 3 eller 4.
Mm.
Det är lite häftigt.
Farrens berättade just om det i 16s podd också. Att han aldrig fick se pengarna. Det tog hur lång tid som helst innan pengarna kom. Och så gick det någon historia om att han Dan Stork, Roddick, åkte någon luftballong och hade sig. Och att det var världens liksom hullabaloo kring det där.
Ja, nej, det var inte riktigt snyggt skött om pengarna, de gubbarna som höll i det där tyvärr. Så att, nej, det gick väl inte så bra. Det var ju inte så illa som det här EM i Belgien, om ni har talat om det.
Nej, upplys oss jättegärna om den där.
Nej, det var ju ett EM i Belgien, när kan det ha varit? 2010, 11, 12, 13, jag vet inte, men i alla fall... De pengarna som de vann, jag vet inte, det året Sandström vann, tror jag.
Mm.
Eller vem det var. Men det var ingen fick några pengar. Så han, TD:n där, han blev ju portad från, ja, avstängd helt och hållet. För att de pengarna, de brann inne. Så ingen spelare där fick några pengar, tyvärr. Det är ju lite tragiskt faktiskt.
Ja, verkligen. Verkligen. Där tycker man ju ändå att kanske PDGA borde bli liksom, att det borde finnas någon form av säkerhet kring det. Just att, fast det är svårt också, men...
Ja, det är nog tufft. Alltså, jag vet inte riktigt.
Rötägg finns det alltid.
Mm. Ja, det gör ju det. Men den här spelaren var faktiskt en ganska känd spelare, så att alla blir nog lite förvånade, men jag vet inte om han hade tagit på sig för mycket eller någonting, men ja.
Mm. Det är häftigt. Du berättade lite om dina sponsorer som du hade. Du hade ju, vilka var det första? Var det Millennium som var första?
Först var det ju Millennium. Jag blev sponsrad av, det blir ju liksom Jeppe och jag, och sen var det ju Svante och
Tompa,
Lasha då. Ja. Mm. Och Danne var de med också, tror jag. Så att där var jag med där fram till 2005. Fantastiskt kul. Men John Hook, han har gjort ett jättebra jobb. Det var ju John Hook och Harold Duvall som började med Millennium, för att Innova ville ha ett extra märke och liksom experimentera lite med diskar.
Mm.
Och Millennium diskar var ju fantastiska, och de var ju bra på så sätt. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men de hade ju ett tryckserienummer på varje modell.
Precis.
1.2 kanske man ville ha där, och sen 1.3. Ja, just det var en annan rolig sak 2002 när vi var första gången jag hjälpte på USDGC. Så är det ju så att de Innova har ju sitt östkustlager i Rock Hill. Då tänkte jag, då får vi väl åka dit. Och jajamän, vi var ju Millennium, det var lite halvt inlova. Så det var bara att kliva in där i laget och bara plocka på sig diska. Så var vi innan tävlingen, så plockade vi på oss. Och så här, vi tagit ett gäng och så säger en som jobbar laget. Ja, just det, ni ska spela just DGC nu, ja, ja. Och så kollade han på hur många diskar vi har tagit. Så han, ja men har ni sett banan? Nej, det har vi inte gjort, vi ska ut och träna nu. Och kommer ni komma tillbaka, sa han och skrattade. Vi gick ut, spelade banan. Och då fattade vi, jag vet inte om ni kommer ihåg banan, men hål 5. Han går ganska mycket över vatten.
Mm.
Jag och Jeppe, jag vet inte hur många diskar vi drog i den dammen. Dagen efter stod vi knackade på dörren där, så öppnade han. Han bara garvar. Ja, what did I say?
Så ja, det, att, ja.
Och bara ladda på med mer.
Nej, så var det var Millennium i alla fall där några år. Och det var jätteroligt. Och sen så bildade vi då Diskmania, jag och Jussi.
Mm.
Och då höll jag på med det fram till 15. Alla sista åren gjorde jag inte så mycket heller. Jag var bara lite med i bakgrunden. Men sen så kände jag väl att det är dags för en liten nystart, ny kick alltihopa. Och då blev det Latitude.
Mm.
Så sen 2015 och fram till nu. Och sen får vi väl se hur länge de vill sponsra en gammal gubbe, men än så länge gör de det och jag är jättenöjd. De är fantastiskt duktiga och trevliga människor. Ja, jättetrevliga personer. Jag känner ju många av dem sedan långt tillbaka tidigare också. Så att,
det, ja.
Det är jag tacksam för.
Jag tycker att det är sjukt roligt att vi har liksom Latitude som är så extremt stor tillverkare och liksom disk förser hela liksom världen med diskar. I ja. Skellefteå liksom. Om man ser till vårat land, det är ändå inte den största byn liksom.
Nej, men de gjorde en väldigt smart deal när de gick ihop med Dynamic Discs. För att Dynamic Discs var ju en vanlig webbshop innan. De sålde ju liksom alla möjliga diskar.
Mm.
Men kände väl också att där de ville göra någonting eget. Och så hade de väl snackat med Svante och Thomas. Så att jag vet, jag snackade med han Rusko. Ägaren där. Att han hade snackat med dem och sen tog han planet över. Och sen så när de landade så blev de mötta av Svante och Larsa. Och nu kanske jag berättar falskt där, men då får ju Svante eller Larsa höra av sig någon gång sen. Men det här var jag hört. Så står Svante där med en disk när de möts på flygplatsen. Bara, det här är den disken vi hade tänkt att börja med. Och det var en Trespass. Mm. Och då har Rusko sagt att jajamän, nu kör vi. Så att, det fanns inga skrivna avtal eller någonting, utan nu kör vi bara. Ja, ja, visst.
Grymt. Gentleman's agreement.
Ja, ja, verkligen. Så han sa det uppskattade han, att de var så raka och ärliga att nu kör vi bara. Och så har det bara exploderat.
De är ju riktigt sköna båda två. Alltså jag har träffat Thomas mer än jag har träffat Svante nu det sista. Men jag har bara goda minnen av Svante också. Liksom. De är jättetrevliga och det känns som att det är inga konstigheter då, utan det löser sig bara.
Och David, vdn och Åström. Ja, det är samma sak där. Det är ett bra gäng.
Har du varit uppe och hälsat på eller?
Uppe på Latitude.
Mm.
Ja, jag har varit där 2 eller 3 gånger och varit där inne. Inte nu det sista när de byggde om.
Mm.
Så att, och jag har varit där uppe. Och nu har de ju köpt ännu mer maskiner och annat. Så att de utvecklas. Jag vet ju, i och med att jag jobbar med transport och annat, så de blir utnämnda till årets exportföretag i Skellefteå. Jag tror det var 2 eller 3 år i rad. Nej, så att de gör nog mycket för bygden också där uppe.
Oh ja, det tror jag. De lär ju stå för en stor del av just plocka upp liksom folk i arbetsmarknad och sånt. Kan jag tänka mig.
Ja.
Det är jättehäftigt. Ja. Det är lite en parentes tillbaka till det du pratade just med Millennium och deras tryck. Och lite som ett sånt prototypmärke för Innova. Det känns ju som att de var bland de första som gjorde de här lite mer premiumplasten, va? Visst är det så?
Jajamän, ja, men så var det ju. För att Innova ville ha ett märke och liksom testa och experimentera lite med. Det blev ju Millennium.
Mm.
Och sen vet inte jag riktigt, men Harold hoppar ju av och det skasar väl lite där. Och sen så, Jussi hade ju bra kontakter med Dave Dunapace och sen Farrells. Och då kom ju Discmania in i den bilden och ja, började tillverka där då.
Ja, det är spännande historier. Ja. 2007, det året borde du komma ihåg lite, för jag har för mig att det var President's Cup, va? I Finland.
Ja, var det 2007 eller 2006? Det var första gången. Jag vet inte, jag var faktiskt inne och kollade på den sidan och den stämmer inte riktigt.
Nej.
Jag uppdaterar just det lite där, men det, alla de åren det är inte med riktigt.
Nej,
det kanske 2007 som kanske var första gången. Ja, det är möjligt.
Jag tror det. 2007 var i alla fall första gången det stod att du spelade President's Cup, och då var det du och Kribba som spelade i Masters mot några, tror jag. Kan det ha varit första året på The Beast? Det borde nog ha varit, va?
Nej.
Var det inte det?
Jag tror, nej, det var Äppele. Det var ju banan i Tammerfors, eller utanför Tammerfors.
Ja, just det.
Att, det var ju där han körde European Open de första åren. Sen The Beast, det var nog lite senare, tror jag faktiskt, så den blev klar.
Det är någon ny han har på gång nu, va? Någon
ja, han har ju, ja, amen.
Som är helt galen.
Den ja, verkar rätt häftig. Jag ska inte säga för mycket vad som är på gång. Men ja, det är saker på gång. Där kommer hända stora tävlingar där, kan jag säga, som jag inte säger mer.
Nej, för jag såg, jag tror det var Seppo faktiskt som jag såg som var spelare på någon bana. Och den verkar ju helt brutal, alltså. Det lilla man fick se från den.
Ja, ja, den verkar rätt svår.
Minst sagt.
Ja. Men du har spelat The Beast?
Nej, jag har faktiskt aldrig varit över. Jag var på väg över, men sen så kom det väl typ barn och sånt emellan, skulle jag tro.
Ja, ja. Oh, I know.
Så det var liksom inte så mycket att hänga i granen där. Men det har varit kul någon gång att åka över. Nu kör de ju den här, jag har ju inte en chans att komma in på open-delen, men de kör ju den här amatör.
Ja, just det.
Grejen. Och det skulle vara kul. Det är fortfarande samma bana liksom, så att
Det
hade varit häftigt att spela i alla fall.
Jag
Nej, men President's Cup var ju lite roligt faktiskt när han körde igång det. Det var ju, körde ju ja, ett år i Europa, och sen var det ju i samband med USDGC. Då körde man ju där.
Just det.
Så att,
men de ändrade ju på det sen, va? Gjorde de inte det?
De ville ju köra det, men man märkte att det blev inte så många europeer som åkte över. Så att det blev ju knappt fullt lag. Första året, om det nu var 2007, då var ju idén att det skulle vara 2 master, 4 open och 2 damer, tror jag. Men sen skippade vi, eller just bestämde väl att det skulle inte vara några master, utan det skulle bara vara open och dam, och det är väl fine med det. Men det är väl bättre att ha de bästa spelarna som finns inte en massa gubbar som springer där. Nej, så att då spelade man. Det var ju ganska kul. Jag var väl kapten 4 gånger, tror jag. Och det var ett år. Jag ska inte belasta någon spelare, men det var faktiskt ett år. Då var vi så himla nära att vinna hela rasket. Men det... Ja.
Häng utan nu bara.
Nej, jag gör inte det.
Nej.
Är det bra.
Henke var med över också något år, va? Vill jag minnas.
Till USDGC?
Men till... Nej, inte USDGC, utan spelade President's Cup.
Jajamän, han har varit med. Östling också.
Ja, precis.
Och sen Emil Dahlgren från Göteborg.
Han
har också varit med, om man nu pratar västkustspelare.
Västkusten är starkt.
Jajamän. Sen var ju Johannes Högberg, har ju varit med. Jag var med något år. Och Marcus har ju varit med, och Jeppe har varit med. Birgitta Lagerholm har varit med. Sen hade vi något år i USDGC. Vi hade ju de bästa, snyggaste caddiesarna man kan ha. Mats och Pinnen, vet ni vilka det är?
Ja, Mats vet jag om det är. Pinnen vet jag också vem det är.
Ja.
Jag hade faktiskt nöjet att få spela... Helsingborg. Malmö. Bulltofta. En av mina bättre tävlingar som jag spelar. Då spelar jag ihop med Pinnen faktiskt.
Ja.
var riktigt kul.
De var så sköna, vet du. Vi började snacka på sommaren, så säger man att Hasse, ska du åka till Överstegens E? Ja, skulle du vilja ha en caddy? Ja, visst, vadå? Ja, jag och Pinne funderar på att åka över. Ja, visst, jätteroligt när vi gör det. Och så skulle det då samtidigt spelas Presidents Cup. De hänger ju med över och sen ställer de upp och caddy åt, om det var Angelica och Bigge. Och kommer då i någon Sverigetröja och kilt.
Mm. Jag har sett bilder på det.
Ja, ah, du vet, det var ju sån uppmärksamhet. Ja, ah, så snyggt. Ah. Och det var 30 grader varmt. De här kilterna, de inte gjorde de tunnaste tyget som finns. Jag tar så pinna och gick där. Ja, ah, så svettig. Mm. Ah. Ah, men det var snyggt.
Ja, det är
this
kul.
Is a traditional Swedish
ja,
clothing.
Ja, just det. Verkligen. Ja, det var så jäkla häftigt gjort. Ja. All heder åt dem.
Mm, verkligen, verkligen. Så är det. Onsala har ju, jag minns ju när Onsala tog lag SM-guld första året på Ymer. Det var väl sen, rätta mig om jag har fel, men visst försvarade Onsala det SM-guldet?
Nej, året innan hade Onsala lag SM på hemmaplan.
Just det.
Och det skulle vi, tycker vi själva, borde ha vunnit. Men det gjorde vi inte, utan vi förlorade finalen.
Mot Härnösand, va?
Mm. Ja, de var bättre just då. Det är väl bara all heder åt dem. Men då sa vi allihopa att ja, nu går lag-SM med Borås. Nu får vi rycka upp oss och försöka göra lite bättre. Mm. Alltså vinna. Och det gjorde vi. Fantastiskt kul. Och det roligaste var också att det var ju den här SM-veckan. Så att jag tror finalen tv-sändes.
Mm.
De sista hålen. Och bland annat då Östling, när han hade sista hålet, när han lägger fram den och vi bara vinner. Ja, det var ju...
Mm. Det var grymt. Jag var med. Jag, för mig, jag kaddade Dacke det året.
Ja, okej.
Okay. Så jag var faktiskt också med i tv. Fast jag inte gjorde ett skrot.
Ah. Bara,
mer än moraliskt, bara höll Dackes väska. Kan han behöva tanke på
det? Ja, det kan han behöva. Ja, men det var riktigt kul att vi vann där. Superroligt, verkligen.
Mm. Ja, det håller helt och hållet med. Jag tyckte det var superkul. Det är kul att kunna få dela liksom glädje i just som man känner som klubb och tillhörigheten till en klubb liksom, när man gör någonting så.
Alltså just lag-SM är ju en fantastiskt rolig tävlingsform. Om ingen klubb har testat på det eller någonting, så gör det. Man spelar ju två singelmatcher och en dubbel och så matchspel. Så att det blir ett helt annat spel. Och så just att man får en liten klubb-lagkänsla. Jättekul är det faktiskt. Superroligt.
Håller helt med. Vad har du för framtidsplaner nu, Hasse? Du har ändå spelat det mesta.
Ja, du frågade en 58-åring. Liksom.
Ja, men det...
Ja, röka pipa, gunga. Nej, men... Nej, men jag kör på så länge jag kroppen håller. Peppa. Jag har inte varit skadad så mycket. Jag har haft lite ont i ryggen, men inte mycket mer än så. Så att när jag kör på, och jag ska väl tävla i de tävlingarna jag känner och vill åka på. Så att jag finns inte något slut, utan jag... Målet är sen när jag fyller 60, så tänkte jag vara med i någon lite större tävling, kanske vinna, i och med att EM har vunnit 40, har vunnit 50 och så målet kanske 60, och då åka över till VM igen och tävla i den legendklassen där. Det är väl målet, om jag nu får vara hel och ren.
Ja, vad kul. Här var kul att dra ihop ett litet gäng, för jag är också rätt sugen på att åka över just och spela VM. Hade varit riktigt kul. Och nu när man är lite äldre också, så har man ju ändå chansen att komma in och kunna spela. Om man inte slåss mot de här 17-25-åringarna som har all tid i världen och kunna bara mosa på mot en annan som har jobb och familj och allt möjligt.
Men sen finns det ju andra roliga tävlingar att åka på. Jag tycker på Glassblown Open eller Dynamics Stick Open, som den heter nu. Den, jag har ju inte varit på den, men VM gick ju där då i Emporia. Och alltså den lilla byn, alltså helt makalöst. Alla supertrevliga, alla vet vad discgolf är för någonting. Man går in i en liten matbutik och så ser de att det står lite discgolf på tröjan, och så hör de att man snackar lite konstigt och så bara, vad är det fan, ni ska spela, vad roligt, lycka till. Och går man på pubben, liksom där, det är discgolf på tv och liksom, ja, det är makalöst och fantastiskt bra banor också, otroligt. Sen kan jag väl säga, ska man dit med fru som om vi ska shoppa, så finns inte något sånt överhuvudtaget där. Nej. Utan det är discgolf för den stan som gäller.
Så att, det är rätt lugnt, min fru hon flyger inte, så att jag tror att jag blir ensam över faktiskt. Eller ensam, men jag vet att Henke och Viktor och David var över också och spelade ihop med, och hans, deras pappa var ju med nu sist.
Jag och Henke
var
skulle
fantastiskt.
Ja, vi skulle åkt förra året. Vi var ju anmälda, jag och Henke. Men så kom det ju den här pandemin emellan. Så att vi har sagt att vi ska åka över på det igen. Det ska bara lugna ner sig lite. Så åker vi. För den tävlingen kan jag verkligen rekommendera. Och så just då att det är öppet för både Open och Master och amatörer i olika klasser. Det är väl den världens största tävling, tror jag. De brukar ju ha 15, 16, 1700 deltagare där. Så där träffar du folk.
Kul.
Ja.
Ja, Anders.
Nu var vi ju, som vi ser här.
Jag har framtidsplaner,
ja. Det är sånt ark här alltså.
Oj.
Du, hur gör du till vardags? Hur tränar du? Och har du några schyssta tips här nu, både till äldre och nya spelare? Du som har förmodligen betat av de flesta träningsrutiner.
Nu är det så att jag ska inte säga att man tränar inte jättemycket nu för tiden. Man tränade ju väldigt mycket förr, men nu försöker jag ändå träna puttar, för att det är väl min lilla akilleshäl, har väl varit hela tiden. Men det ska jag nog säga till alla, att puttning tycker jag är nästan 80% av spelet. För att tänk dig korgen och du ska kasta in till korgen. Du behöver inte landa under korgen, utan tänk dig en radie på 7, 8, 9 meter. Landar du där och du vet att du sätter allt, då blir det inte så svårt alla gånger. Så att träna puttning. Så puttar brukar jag träna ganska mycket. Jag har ju, tack och lov, en korg i trädgården, och sen har jag 5 andra korgar precis utanför trädgården. Kanske inte alla som har möjlighet till det, men träna puttning. Det är A och O. Och sen brukar jag alltid på vårkanten gå ut på ett fält med ett stort gäng diskar och ställa mig och kasta och bara få in kasttekniken. Och sen så, när jag fått in den, så brukar jag ställa in någon väska 100-120 meter, så att man inte bara står och matar på, för då tycker man, oj, jag kastar ju jättebra. Sen kommer du på en bana och du märker att, herregud, sprider diskar överallt, så att du liksom lär dig lite hyzer och unhyzer och lite annat. Så att och sen var inte sån heller att du är, det finns ju i Kungsbacken en bana, Kungsbackaskogen, som många tycker är en korthållsbana, kanske 60, 70, 80 meter. Men det är inget fel på den. Den är jättebra när man ska träna inspel och puttar. Så att gå gärna på de här lite mindre banorna också, för att de är utvecklade också.
Helt enig. Just närspelet och de här korta liksom putter, midrange-kasten, de är
jätteviktiga. Inspel och putt är superviktigt. Visst, det är jätteroligt att kasta långt, men inspel och puttar, behärskar du det, så du kommer jättelångt på det, verkligen. Sen behöver du inte göra som Vysocki, sätta allt inom 20. Det är inte det, men kan du vara liksom 100 på allt inom 5? Du inte står där på 5 meter och är supernervös, utan sen kan du ha 5, nu är 100 där, då ökar vi 6 meter, bra, kör vi det, sen 7, och sen så är allt innanför cirkeln, sen till slut så känner du dig ganska trygg.
Jag laddade faktiskt ner den här Perfect Putt 360 nu. Det är ju en sån puttrutin liksom, där du möter upp allting från, vad är det, de har 10 fot upp till 30, som är väl innanför cirkeln upp till 10 meter, va? Eller 3,3 är ju 10 fot först då, och sen upp till 9,9 meter. Men den har faktiskt varit, jag kör den på min latitude skillshot, så den är riktigt elak faktiskt.
Ja,
alla puttar blir rätt elaka, till och med de korta liksom. Den är inte så snäll, den sväljer inte så mycket. Men ja, det är bra. Men just för att få rutinen till att träffa korg och det här att du får liksom pluspoäng om du sätter första och sista putten, om du sätter alla puttar då. Så liksom räknar den upp. Så att det blir liksom, du tävlar och det blir att du får koncentrera dig hela vägen. För annars så tycker jag att när jag har gått ut och puttat att jag inte har någon form av struktur i det. Utan det blir att man ställer sig på ett bekvämt avstånd och bara kastar. Så det kan jag rekommendera om man vill. För det är två runder som du går och du kör 10 diskar från varje station. Så då får du ändå 200 puttar gjorda. Från 3,3 till 10 meter. Ja, jo, men det är faktiskt bra.
Mm. Sen har jag också sagt till mig själv också att när jag går ut i trädgården och har mina 10 putter så puttar jag. Så om jag nu ska göra så att jag avslutar min puttsekvens så vill jag helst vilja sätta alla, men jag ska alltid sätta den första putten. Mm. För att står du putt-träna och så missar du första och så sätter du andra och tredje. Så tänker jag så här, om jag är på en tävling då har jag inte 2 puttar. Jag har en putt. Mm. Så första putten är jätteviktigt att jag sätter om jag nu ska göra någon slags träningsrutin. För det är första putten som betyder någonting egentligen. Det är den som är ja, det är den som är avgörande.
Så är det.
Det brukar jag känna med eller tänka med. Att den första satt i alla fall.
Ja, nej, men då är du ändå med i matchen. Jag menar, visst du missar första men du sätter de andra. Jo, men du puttar ju in den på den första. Men det gör du inte på sen när du är ute på tävlan.
Precis. Jag har också gjort så att efter en putt så tar jag och går och ställer mig om igen. Alltså jag liksom, istället för bara stå och mata 10 diskar rakt av så tar du en disk och sen så liksom ställer du om dig igen så att det blir som att du ställer upp dig för en ny putt. Och försöker göra det. Det gör också rätt stor skillnad för då blir det mer att du får liksom koncentrera dig hela vägen. Annars blir det mer att man, som du säger, att man kastar en och så missar du en och så, liksom, men så justerar du pyttelite och sen bara står du och matar på samma ställe.
Amen. Du lär dig inte så mycket på det egentligen. Du ska ju egentligen plocka upp en disk för disk. Eller, ja, hur många diskar du vill ha i handen. Men nej, det är helt rätt.
Mm. Så är det. Ja, apropå, vi pratade lite om det här med Page Peers och så vidare. Vad tycker du om situationen beträffande PDGA och deras arrangemang? Kontra till exempel då du har Jussi och sen även DGPT som kör nu. Det skiljer sig ganska markant på deras sätt att arrangera tävlingar?
Jag vill inte säga för mycket. Men PDGA vet inte jag. De får tänka lite utanför boxen. Mm. Just nu och tidigare också tycker jag att PDGA det är ett amerikanskt discgolfförbund. Känns det många gånger. Visst, det finns ett Europa-avdelning på något sätt. Men det är mycket. Det var ju samma sak med det här med alla covid-regler och alltihopa som kom. De bestämde att det här ska gälla.
Mm.
Ja, men det kanske inte gäller. Men jag är väl inte helt tillfreds med hur de gör vissa saker faktiskt. Så att just när du berättade om det här med Paige Pierce, att hon vill göra ett statement där. Jag förstår det faktiskt.
Mm.
De får nog tänka lite utanför boxen. Sen tycker jag PDGA ska finnas. Men de får vara lite ödmjuka och öppna för nya idéer faktiskt. Det är klart.
Och hennes take på det var ju att de nu inför US Women's så spelar de ju på 3 olika banor. Kontra då som hon sa, herrarna spelar på en bana. De har en bana att lära sig spela sig in på. De har 3 och de lägger tävlingen typ en vecka efter till exempel nu då OTB. Och då har de 3 banor som de ska spela in sig på en vecka. Och då stänger de inte ens ner banorna för allmänheten. Så de har alltså kö på, som hon sa det, en träningsrunda tar 5 timmar. Typ.
Mm.
Ja, nej, det håller ju inte. Alltså. Det säger ju sig självt. Det är lite hål i huvudet måste jag säga. Det fattar jag inte varför han gör så. Nej.
Hon sa att hon var lite gramsig. Hon tyckte att det var ganska dåligt. Och sen var hon annat annat. Det märkte man att hon var lite irriterad. För hon la upp på en story sen direkt efter att hon hade något hål där. Var så här, härifrån kastar vi till den korgen. Jättebra. Sen går vi tillbaka ner, korsar fairway ner tillbaka till andra. Och så kastar vi tvärs över fairway till nästa hål. Hon bara på en major, då ska du inte kanske ha korsande hål.
Aldrig ska du ha det.
Så hon sa, nej men det, och det är väl lite det snacket som har gått också just, alltså DGPT har ju tagit, det känns ju inte som någon tittar på den nationella touren på det sättet längre som de gjorde förr. Utan nu är det väl DGPT-tävlingar som folk tror jag åker till, för det är så mycket större maskin och bättre arrangerat och det är bättre prispengar och allt möjligt.
De har verkligen lyckats, måste jag säga. Otroligt proffsigt som de har gjort. De var ju lite motarbetare utav PDGA i början. Jag ville ju inte alls att de skulle köra någonting. Det här var det. Nej. Det är vi som styr och ställer.
Mm.
Men de körde ju sitt race och det har ju lyckats. Och fått över då spelarna och allt möjligt på sin sida. Sen tycker inte jag att det ska inte vara något krig däremellan. Utan de får ju hitta ett samarbete, tycker jag. Att PDGA måste finnas, tycker jag. Men de måste vara lite mer... Öppna upp lite faktiskt. Inte vara så stelbenta.
Nej, jag tror som sagt att de kanske ska ta till sig det som DGPT gör som är bra.
Jajamän.
Och liksom stötta dem i det istället för att försöka motarbeta dem.
Helt rätt.
Men Page har ju också det att det har ju blivit så otroligt många tävlingar också. Alltså det är ju något varje helg och som hon sa det funkar inte alltid. Och jag ska ju kunna ta någon ledigt utan att man verkar vara på dekis liksom.
Ja, de har otroligt mycket tävlingar. Vi tänker att kroppen var den sliter också liksom. Ja, jag är förvånad för en annan då som sitter hemma i sin soffa och tittar. Jag har ju tävling i helg. Jag har underbart att titta på. Men som man tänker spelarens perspektiv. Fasen, är det här bra egentligen?
Ja, det är de sträcker ju direkt till nästa bara.
Ja.
Man är väldigt bortskämd nu alltså med mycket bra discgolf på tv.
Det är löjligt.
Ja,
det är ju fantastiskt faktiskt, vad jag säger. En annan då som jag hörde du berättade en tidigare podd där man lånade liksom VHS och Peter Lundmark eller någonting. Ja, det var väl då första gången man fick se Climo liksom. Ja, det var någon som hade fått tag i någon, bara kolla vem är den här Climo, han är ju duktig. Så bara, ja, men har du sett den? Nej, jag har inte fått låna det videobandet än. Nej.
Jag vet att jag, Claes och Duvling och Dacke satt ju hemma hos mig. Vi tog med oss en extra videoapparat och så kopierade vi en kassett till allihop där. Då. Så stackars Lundmark, jag vet inte, den kassetten måste ju vara kopierad. Jag vet inte hur många miljoner exemplar känns som.
Ja,
det var häftigt. Det var faktiskt, vi satt i Discorden i helgen och diskuterade det, jag och Larsa. Columbus Open, när Crazy John Brooks körde sin rock och hade en spit-out för Ace från vattentornet. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Det är ju ett av de mäktigaste kasten man såg på den VSen.
Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer bara ihåg att jag tävlat i freestyle mot honom. Och han är crazy.
Ja, verkligen. Jag har hört det också.
Han har gjort saker som jag ska inte nämna här. Men han var ruskigt duktig freestylare. Fantastiskt duktig freestylare var faktiskt. Jag var med på US Open 86 när jag var över där. Ja, riktigt duktig.
Larsa berättade någon historia med han och Per Holknekt. Som var så där. Per ville absolut inte kännas vid. Nej, jag har aldrig träffat honom. Så det var någon som var riktig... De har skatat någonstans ihop och höll på och brötat. Så han sa det i Larsa att han är helt galen. Så han bara, totalt
galen. Det är inte konstigt att han har fått det namnet som han har. Faktiskt helt klart.
Ja, Anders. Vad hade vi mer på tapeten här? Det är ju så mycket.
Jag har en annan grej.
Ja, kör!
Ja, nej, det är bara, jag har ju lyssnat på era poddar. Och jättebra poddar och så vidare. Men det kom ju en fråga där med det här med skippa. Skippa, det är bra. Den tävlingen var jag med på. Och jag vet själv att jag bodde i den här gympasalen och jag var på väg ut och så kommer ett par unga göteborgare. Skippa Göbro, du! Jag tänkte, vad är det för idioter? Har de varit ute nu? Och har testat skippen? Så jag skrattade faktiskt lite när jag hörde du berätta det.
Ja, jag förstår det.
Jag var med på det där. Åh, herregud. Var det Ted?
Ja, men du vet vilka historier det finns från den tiden. Det är, men alltså, ja, du känner ju Dacke och du har träffat Claes också och Duvan har du definitivt träffat. Duvan är ju som han är. Han går ju inte att tygla gossen, tyvärr. Så att han stod ju för den mesta delen av de här riktigt galna historierna. Jag vet att Johansen hade någon skön historia som jag hade glömt av. Han sa att vi körde Piranha kastade pirana till varandra på motorvägen en gång, kommer jag ihåg.
Herregud, ja.
Det var liksom så här, vi körde, men jag tror vi körde ganska lugnt, och så liksom var det bara passade vi mellan bilarna, så att det har varit mycket konstiga grejer. Piranagolf på bensinstationer och allt möjligt. Vi var inte så gamla. Det är det som man får säga till ens försvar då.
Ja.
Men det var kul. Ja, det var jätteroligt för faktiskt. Jag saknar lite den här gympasals communityt man hade. Du gör inte det?
Nej, inte det minsta.
Du tar hellre Japan och all inclusive.
Ja. Nej, men det var ju roligt just då. Så att jag vill inte ha det ogjort på något sätt. Utan det var ju superkul. Men just nu, om jag åker på en tävling nu, så vill jag ju
jag är med dig.
En luftmadrass och bo 50 pers i en gympasal. Det är ju inget jag längtar efter. Men just då var det kul.
Jag tyckte... Ja, precis. Och sen tycker jag just att communityt var rätt skönt. Alltså man hade ju... Ja. Det var mycket tajtare. Man gjorde ju liksom saker med varandra på ett helt annat sätt än vad man gör nu. Så att, men jag håller med dig. Gympasal och en gammal skabbig liggunderdag eller någonting. Man sov ju inte så bra alltså.
Nej.
Var du med när vi var uppe i Skellefteå och Dan snurrade in mitt i natten? Han var ju inte alls van vid det här med midnattssol. Så att han kom in och undrade varför alla sov där vid 4 på morgonen.
Ja, men jag undrar om inte jag var med där uppe.
Det var helt tokigt. Vad gör ni grabbar? Ligger ni och sover? Ja, det är snart start då. Men jag går ut och vänder.
Men han var ju med över i Finland någon gång. Om det var EM eller European Open någon gång, så bodde han ju också på en gympasal jämte banan. Han var ute och kastade hela natten i stort sett. Sen missade han ju sin tidtang så morgonen där. För du vet, han är ute och kastar hela tiden. Och då om du ska kasta en 5 minuter. Ja, men jag hinner 3 kast till.
Mm.
Och då sen får han ju springa då. Vet du,
Ja, det är inte få gånger man har sett honom liksom i väldigt snabb takt över fairway med väskan halvt bara rasar ut diskar överallt.
Ja.
Jag vet, Dacke berättade någon historia från Beemister. Jag tror att Dan...
Ja, där var jag inte med faktiskt.
Nej. Jag tror det var så att Dan sänkte någon tysk med någon heiser, så han liksom drog iväg och så gick tysken, och så Dan är lite, ja men du vet ju hur Dan är, han är inte, han är lite förkynt så, säger inte så mycket, och så liksom bara stöp den här stackars tysken.
Ja,
det var hemskt, stackare.
Ja, vi fick ju på, det måste ha varit European Open, ja, då var Dan över, och då var ju Klein och Jenkins och Doss var ju där, och Valerie. Och sen på någon spelarmiddag på kvällen så gick vi fram till Klein och snackade. Men då kan inte du bara gå fram till den här killen. Han bara säga att han är duktig, han är bra och kastar sådär. Och då var det ju fram till Dan.
Mm.
Och Dan, han blev ju helt salig bara. Okej. Okay. Ja, det var lite, jag ska inte säga att det var elakt. Men vi ville ju bara pusha Dan liksom. Mm. Men han blev ju helt, eller som fritt. När vi var över på sista VM:et, när han säger det, men Hasse, du känner ju de här gubbarna. Ja, vadå då? Ja, men du vet, jag har en disk här som jag vill att Klein ska signera. Det är hans signaturdisk. Ja, visst, men vi letar upp honom då. Så jag bara ropar på han Klein och säger, känner du en polare från Sverige? Han vill att du ska signa din signaturdisk. Jag har skrivit namn. Så vi går ju fram till honom. Jag bara lämnar över disken och så tittar Klein och bara, men det här är ju inte min, det är ju Fällberg signaturdisk. Bara titta på Frippe bara med vår i... Ja, sorry Klimo. Have a good day. Bara så gick vi.
Ja, Frippe vet du. Det är, vi har sagt att vi kanske ska ta med honom någon gång, men det får bli ett sånt barnförbjudet program.
Liksom, ja, jag tror det.
Ja, det är...
Men det är väldigt skön kille. Vi har faktiskt tävlat ihop väldigt mycket på tidigt 80-tal. Han var ju riktig längdkund. Kung nog på den tiden. Han kastade ju långt. Så att, nej, vi har kamperat ihop många år ihop, jag och han. Väldigt trevlig kille.
Ja, också en kille som jag tycker väldigt mycket. Alltså man har ju sällan en tråkig stund när man går med Frippe i alla fall.
Nej, det har man inte. Det är inte så tyst om man säger så.
Nej.
Vad är hans fulla namn?
Fredrik Ivarsson.
Mm.
Så pass.
Ja. Jajamän.
Det är bra.
Vad är han också? Var kommer han ifrån från början? Han är nere
Västervik.
Från Västervik, ja, precis.
I samma årgång han och jag.
Mm.
Ja. Du, apropå att spela dygnet runt då, så kan vi gå tillbaka lite här. Vi ser ju
Borås nattar ju alltid mig. Nej.
Ja, nej. Utan det är ett jädra tryck på discgolfbanorna nu. Hur tänker ni eller du om hur vi ska ha kvar de här nya influxet av spelare? Och hur de ska liksom känna sig bekväma och hur vi ska få det att fungera när det är så jädra mycket folk. Vad behöver man liksom göra som klubb för att liksom få in dem i svängen, så att säga?
Ja, du, jag vet inte riktigt. Jag hörde ni snackar också om att man ska, du, jag vet inte om du tänker på att man ska införa tee times när man ska ut och kasta, eller vad tänker du på? Mm. Eller är det sånt? Ja. Utan mer att få med dem i en förening, tänker du kanske? Eller?
Ja, det kan vara ett sätt att få in dem i gemenskapen. Alltså, det är många som börjar spela nu och som kör spontant. Liksom.
Vi får ju vara lite tacksamma här i Onsala discgolf, utan nu är det så att när man kör veckotor och annat så finns det ju restriktioner som säger att man måste vara medlem. Mm. Och det har ju gjort att vår klubb i alla fall och många andra klubbar också har fått väldigt många medlemmar för att de vill vara med på de här veckotorerna.
Mm.
Och det är ju jätteroligt, men sen ska man behålla dem också. Och vi, jag vet, förra året så körde vi lite träningar. Vi körde lite putt-träningar, lite inspelsträningar. Nu får vi inte träffas och inte samlas heller. Utan när vi kör av våra veckotorer så kör vi inga samlingar. För det får vi inte ha. Men det är väl det som behövs. Att man kör lite träningar. Och jag ser att vissa andra klubbar kör ju lite. Jag ser Varberg kör ju någon pensionärssamling. Där de har, det är underbart, 60 plus träffas och kör en runda och går igenom lite. Så att klubbar bör köra lite mer träningar och inte bara de här veckotorerna som gör att man vill bli medlem. För bara bli medlem och bara spela en veckotor, ja, det är väl trevligt. Men så man får någonting tillbaka och utbilda de här nya spelarna då. Det tycker jag, det bör man nog uppmana alla klubbar, och det gör många klubbar också.
Mm. Det är ju så grymt bra. Man kickstartar ju deras karriär, om man säger ja. Så.
Kommer. Men sen gör ju vi så under våra veckotor att vi spelar ju inte alltid med samma person, utan man hoppar ju runt.
Mm.
Nu sist så gick jag med en jättetrevlig person och han sa samma sak, att han väljer också olika grupper. Men jag brukar säga det till den spelaren jag går. Jag säger att jag kan gärna komma med tips och idéer, men jag vill helst inte göra det under rundan.
Mm.
Det säger jag till en person att ja, du, när du kastar ut, du kanske ska sätta foten där och tänka vrida huvudet så. Då blir det så att när den personen ska kasta ut på nästa hål sen, då tänker inte den personen på någonting annat. Precis. Och då blir kastet helt åt peppan. Men det är bättre att man säger det efter rundan. Du, jag såg på rundan att du gjorde så här och så här. Det kanske du ska träna lite på, som att det kommer med en input mitt under rundan när man kör en veckotor. För att då det blir för mycket.
Mm.
Utan då kan man komma med lite andra, bara pusha dem lite och säga, det där gjorde du bra, eller ja, någonting.
Mm. Är det så nu att Onsala kommer köra lite Kungsbackaskogen också, eller för att köra något form av uppsamlingshit för de som inte har kastat precis lika länge? Eller?
Ja, målet var att vi skulle göra detta, men nu känner vi att i och med att det blev sånt medlemstryck på det vi fick in här, så plus att arbetet med banan är inte över och inte färdigt.
Nej.
Så att vi känner att vi hinner nog inte det. Och sen när vi kör kapatoren så kan vi ju stänga av den, i och med att det är alltså våran bana. Kör vi Kungsbackaskogen skulle vi också, för att det har också hört till väldigt mycket folk, den kan vi inte stänga av för det är inte våran bana. Och det är inte rätt ställe att stänga av en bana, för jag tycker den banan ska vara öppen för alla och nybörjare jämt. Man ska inte komma och stänga av där. Nu kör vi en veckotor här. Nu får du inte spela här.
Nej.
Det kommer ju folk ut till våran bana på onsdag kväll som kanske inte läser sociala medier och alltihopa, säger man tyvärr det är avstängt. Och det, för mig känns det lite ont i magen att säga det faktiskt till folk som har kommit dit.
Mm.
Men ja, tyvärr måste vi göra det, för att vi kan inte ha folk som spelar där ute samtidigt, för då skulle vi hålla på fram till midnatt innan vi blir klara med runda. Det går tyvärr inte.
Nej, det är ju sjukt tryck nu, och jag vet att men då är det gött också att kunna lotsa dem ner mot Kungsbackaskogen på ett sätt.
Alltså,
just att det finns ett alternativ, för det fanns ju inte förut, men å andra sidan hade vi inte det här problemet förut heller, om man säger. Men ja, nej, Det är...
Sen kanske jag säger helt galet här, men jag tycker att man kanske inte ska åka ut till Kaparbanan, utan man kanske ska börja i Kungsbackaskogen. Mm. För att om man kommer, som det var någon gång när jag kom och gick, så kom det ett gäng och skulle kasta ut på ettan.
Mm.
Och de kom inte ens förbi första busken. Och ja, säger, oj tungt. Vilket långt hål, hör man de säger. Och tänker, ska ni gå runt 18 hål här? Då tänker jag på dels på de som kommer efter dem.
Mm.
Ja, de kanske ska gå i Kungsbackaskogen istället då.
Mm. Precis, för det kan ju bli väldigt demoraliserande också. Det kan bli tvärtom effekter där, att det här var inget kul. Det var alldeles för svårt.
Det är samma sak. Ettan
som inte ens är ett långt hål egentligen, om man jämför mot vad som kommer sen.
Nej, det är det kortaste hålet på banan. Så tycker man det då är långt, då tycker jag då...
Mm.
Jag förstår grejen. Men vi har hört att det är en bana där ute. Vi åker ut och testar. Ja, det är jättetrevligt.
Mm.
Mm.
Jag är faktiskt helt enig. Jag tycker också att det är kanske lite så att man ska lägga upp det på att den här banan kanske inte lämpar sig för alla. För det blir ju lite så att är det mycket folk på banan och du kommer bakom en grupp som jag vet, jag landar bakom en grupp, jag och det måste väl varit, jo men vi träffade dig nu sist.
Ja, just det. Uh-huh.
Och vi hade några på fyran innan oss. Och jag vet att de tog ju kanske 7 kast innan de kom till gluggen på fyran innan du ens, alltså efter fältet slutar, och jag menar, det är typ där hålet börjar om jag ska vara helt ärlig.
Alltså jag förstår att de vill åka ut och testa, men ja, det blir ju lite just när det är så himla mycket folk nu. Jag menar, ska du ut och kasta en helg på Kaparbanan så är det ju tyvärr kö för att komma ut.
Mm.
Faktiskt, och det är jätteroligt. Jag tycker det är fantastiskt kul i och med att jag har ju varit med så länge, så jag är ju van att jag kan åka ut vilken tid på dygnet som helst. Mm. Det är aldrig något folk, utan jag kan gå och träna.
Mm.
Men
så är det inte längre.
Nej.
Ja, det är kul som sagt.
Ja.
Yes, Anders, vi har fått lite lyssnarfrågor.
Mm. Nicke Nyman, känd från Poddsverige. Hur upplever du skillnaden mellan svenska och europeiska spelare kontra jänkarna.
Det är jag som...
Ja. De har ju ett rykte om att skylla på andra saker än sig själva, vid dåliga kast etc.
Jag kan nog känna så här att innan, när inte de här jänkarna var så, hade så bra sponsoravtal, så spelade de ju tävlingar, alltså det var ju deras jobb. Och fick de inte någon cash på en tävling, ja, då gick de ju under mer eller mindre, för att ja, de hade ju ingenting. De har ju inget jobb, ingenting. Och då kunde de ju bli jäkligt griniga.
Mm.
Dels om det gick dåligt för dem, då var de ju på andra spelare också. Och det har ju blivit mycket, mycket bättre. Jag tycker nu de sista åren. Men i början när man var över på de tidiga VM:erna och lite annat där, då var det väldigt mycket... Ja, nej, det var inte roligt faktiskt. Men det har blivit bättre. Sen spelar från Europa. Ja, det är klart. Går, nu kanske jag också får massa stryk här. Men om du är ensam svensk i en grupp med 4 finnar eller 3 finnar. Ja, det blir inte mycket snackat där kan jag säga. Dels är ju finnar överlag extremt dåliga på engelska.
Mm.
De yngre är ju någorlunda bättre, men nu drar jag inte alla över en kam, ska jag inte göra, för det finns väldigt många som kan bra engelska också, men de är ju inte heller sådär. De säger att vi svenskar är blyga, men finnar är
ja, jag kan instämma. Jag gick en runda faktiskt med finnarna på, det måste ha varit SM något år på STGO, och då gick jag en grupp med, jag tror det var typ 2 finnar och en kaddi som var finne. Det var inte jättemycket snack alltså.
Nej.
Det var bara snackeri.
Ja, nej, det som sagt, det finns ju skillnad på folk och folk, men de har överlag lite sådär, de vill inte, svenska vet ju att de förstår, men vill inte prata heller.
Mm. Nej, men det är olika som sagt.
Ja.
Han har lite sidofrågor också här, Nicke.
Ja.
Vilken riktning tycker du spelare och främst banbyggare borde ta? Så vi siktar på svårare banor eller fler banor totalt sett?
Jag tycker att vi ska ha fler banor helt klart. Så att det finns, för att nu är det en sån väldigt stor massa med folk som spelar. Sen behöver det kanske inte vara Kungsbackaskogen-banor, men det behöver i alla fall vara banor som har en snittlängd på 100 meter. Eller någonting. Sen måste vi också ha riktiga tävlingsbanor i och med att Ale försvann, jättetråkigt, fruktansvärt. Järva försvinner lite grann. Terminalen kan inte alla åka till för det ligger där det ligger. Också fantastiskt bra bana. Det är ju de tre riktiga tävlingsbanorna som vi har haft i Sverige. Onsala är jättebra bana, men den är inte i närheten av Järva eller Ale på något sätt.
Nej.
Så att vi behöver ha sådana riktiga tävlingsbanor också. Det måste vi ha, men just nu tror jag fokus är att få fler banor så att folk kan spela utan att det är halvtimmes kö för att komma ut och spela. Tror jag vi ska rikta in oss på. Det var en delfråga, va? Var någon mer?
Ja, det var nog rätt svar.
Ja. Det var rätt svar också.
Jag tror det. Jag skriver ett, jag bockar för det. R. Ja. Rätt svar.
Lukas Björner frågar, vilket är ditt största minne inom discgolfen? Det är väl en klubbkamrat, va? Är det inte så?
Det är det, ja. Det är en Onsala spelare, ja. Väldigt trevlig. Alla Onsala spelare är trevliga. Mitt största minne? Det går ju inte att välja ett. Alltså man har ju varit med och träffat så mycket folk och det har hänt så mycket, men VM 81 inne på Rose Bowl är ju ganska häftigt. Man var inte så gammal att komma in där och bara wow, vad häftigt. Så skulle man vara med på en sån giant chest roller där mellan Crazy on Brooks och allihopa. Det är bara det liksom. Det är ju ganska häftigt. Ja, när jag vann EM de två gångerna och Guts-VM. Ja, det var en ganska häftig grej. Alltså det finns så många grejer så att det går liksom inte bara att säga en, för att grejen har ju varit att få träffa allt folk och få resa jorden runt i stort sett. Faktiskt. Så att det kan inte säga något enskilt minne tyvärr, utan det är upplevelsen att ha spelat, kastat en plast i 44 år. Ja.
Det är bandet med Disc Golf Life det.
Ja. Verkligen.
Gött.
Du, jag tar den här, Ted. Claes Nordin för detta TRB. Vad lyssnar du på för musik? Samt vad gör du för att finna lugn och fokus kring tävlingarna? Har du några rutiner för det?
Är det Claes Terb? Alltså,
jajamän.
Alltså har han bytt namn?
Ja, han heter Nordin nu. Han, ja, det är rätt så. Han får dra den historien till varför han har bytt namn.
Ja. Nej, jag har ju också bytt namn, så jag ska inte säga någonting, så att det gör ju folk till höger och vänster, så det är konstigt.
Han har tagit sin mammas namn.
Vad jag lyssnar på för musik?
Jajamän.
Ja, kanske inte just hans musikstil och det gör något, utan det låter sådär halvtråkigt, lite blandat. Det är mycket Kent, New Order, ja. Lite åt det hållet. Och sen mina barn retar mig ibland när jag sätter på någon Rammstein-låt och tycker om pappa, vad lyssnar du på? Ja, men det här är bra, säger jag. Nej, det är inte riktigt deras grej.
Ja, fan, ja. Men då har du i alla fall en musiksmak.
Ja.
Hatten av för det. Ja. Du skulle önska någonting bra om du kom in till Rings och spelar vi, om man säger så. Jag blir så jävla förbannad när folk önskar skit. Sen var det också det här vad du gör för att finna lugn och fokus kring tävlingarna.
Ja, inför en tävling egentligen. Jag gillar ju att fiska. Ted är ju också en liten sån fisksnubbe. Så att,
just
det. Jag vet, ibland har jag gjort inför en tävling, om det är på hemmaplan. Så kvällen före den tävlingen ska börja så går jag faktiskt gärna iväg och ställer mig och fiskar. Det tycker jag är. Då liksom är man lugn, harmonisk och står där med sitt spö och sen nappar det. Ja, det är ju trevligt om det nappar, men bara du vet lugnet. Det tycker jag är fantastiskt skönt. Så att, sen när man är på tävling så då är det väl musik i hörlurarna och sen bara försöka finna sig själv lite. Och, ja. Mm. Just fiske är inte fel, Ted, eller vad säger du?
Nej, jag är helt enig faktiskt. Det är någonting speciellt. Solnedgångar är någonting magiskt.
Ja, eller soluppgångar.
Ja, faktiskt. Helt enig.
Meditativt.
Mm, ja, verkligen.
Mm. Vi har en annan kille som har ett Instagram. Jag tror att han har startat ett nytt Instagram-konto, Anders. Han hette väl Living Pixels innan, tror jag. Nu har han Living Discs istället. Han vill att du ska berätta om ett minnesvärt kast. Lyckat eller misslyckat?
Minnesvärt kast. Det borde ju varit en hio eller någonting egentligen då. Mm. Ja, jag gjorde en hio inför SDG och något år på hål. Ja, jag vet inte vad hålet heter, men det var ju ganska häftigt. Men det är ju inte minnesvärt på så sätt. Men ja, det är väl det man kommer ihåg. Annars vet jag inte riktigt någonting sånt.
Och inget avgörande, ingen avgörande liksom putt i något EM eller något sånt där. Du hade alltid några kast till godo.
Nej, men puttar är ju alltid sådär lite nervöst. Jag har faktiskt glömt det. Jag var inne bara kolla och se vad man har haft i rating som högst. Så såg jag sista rundan på, om det var EM 2005. Då hade jag 1051. Mm. Jag tyckte, oj, då måste jag ju spela bra. Men så kom jag på en annan runda. Jag spelade i Helsingborg där jag gick. Jag tror jag ledde över Jeppe och Marcus och allihopa de här med 7-8 kast efter första rundan. Jag tror jag satte allt. Det var en sån runda, du vet, man bara kan stå och blunda och bara kasta. Men sen gick det inte lika bra i fortsättningen. Men just den rundan vet jag, det var helt magiskt. Jag tänkte, vad hände? Vad gjorde jag? Ja, allt bara 7 meter tjong och så. Ja, jag vet inte, det var... En sån runda upplever man inte ofta, kan jag säga. Men den är magisk när man får den feelingen.
Ja, det är gött. Mm. Det var en bra bansträckning, kommer jag ihåg. Helsingborgsbanan förr. Den är ganska bra nu också, men jag var för mig den gamla. Jag tyckte om den gamla. Det här hålet man stod uppe på och kastade ner. Kommer du ihåg?
Ja, ajamän, ajamän.
Det var rätt coolt.
Ja. Ja, den var riktigt bra den banan faktiskt.
Nu har vi en liten internare här på Discorden som vi sitter och liksom babblar till alla live-tävlingar. Och då är det Adam Voldenius, eller Kurt Stege som han heter på Insta. Han frågar, vad har du för relation till kalopskött? Kan även vara inom citationstecken klappslut.
Jag skulle nog säga att det är klappslut, för det var min, min T9 som fick fnatt där någon gång. Skulle skriva klappslut, så blev det kalopskött, och det tyckte jag, det har alla tagit fasta på nu. Så det är en sån riktig...
Klappslut?
Har du gått klappslut någon gång? Du spelar så jävla dråligt att nästan ville köra en DNA?
Ja, det har nog hänt. Det hände ju hur många gånger som helst, att man ville bara lägga av och bara, du skiter vi det här, det går ju så dåligt. Ja, det har hänt, det kan jag säga. Men var det något speciellt tillfälle han tänkte på?
Nej, det var nog bara mer än internare faktiskt. Ja.
Nej, det har hänt faktiskt. Jag tror jag hade ett sånt riktigt... det var nog tveksamt om jag varit så arg någon gång. Henke Johansson kan nog instämma. Det var sista rundan på det VM:et. Han var över, om det var 2014. Jag ledde efter första rundan. Ja, det var ju masterklassen här då. Tänkte, oj, det här går ju jättebra. Sen, ja, jag hängde med i toppen och var ju topp 4 och 4 gick till final. Och sen sista rundan skulle Henke kadda åt mig och sa, ja, men det är lugnt, här, så fixar det. Spelar du finalrundan så kommer du topp 3, så är det bra. Och det vet jag bara, sån hjärnsläpp hela rundan. Så att sen efter rundan var klar så sa Henke, åker nu? Nej. Vadå? Nej, jag måste bara gå en sväng. Jag bara gick, så var jag borta en kvart, 20 minuter eller jag vet inte, kanske en halvtimme. Jag bara kokade och folk hejade. Jag bara sa, nej, not in the moment. Och så bara gick jag. Jag har nog aldrig... Ja, det var något... Ja. total breakdown där.
Klappslut.
Ja, verkligen.
Det är hemskt det. Det.
Ja.
Det är inget kul. Vi har en annan kille som heter Heiser på Instagram. Han skriver, riktar först ett tack till oss. Riktigt bra podd, skriver han. Det tackar vi för. Det är jättekul.
Mm.
Han undrar också, Hasse, vad är det som är bra att ha med sig i väskan mer än handduk och diskar?
Vatten eller vätska eller energidryck. Speciellt om du åker på en tävling där i alla fall när du är på en media eller någonting där en runda kan vara liksom 4 timmar.
Mm.
Måste du ha mycket vätska. Gärna någon energibar eller någonting annat. Sen de sista åren nu så har jag alltid lite gubbigt kanske, men jag är alltid med mig min lilla trekantstol. Sitta ner. Tycker det är rätt gött. Keps på huvudet, inte fel när det är sol ute. Nej, men att du har vätska och något att tugga på, frukt, nötter, banan. Så att en 4 timmars runda. Så du ska ju vara lika fokuserad sista hålet som du är på första.
Mm.
Och har du inte tryckt i det, och speciellt om du är på tävlingar i USA där det var som sista VM:et, det var väl 35-40 grader. Alltså du måste dricka vätska konstant, inte när du börjar bli törstig, för då är det för sent.
Mm.
Utan drick hela tiden och ät små portioner utav någonting. Det är jätteviktigt faktiskt, och det kan man, alltså även när du går runda i Sverige som tar 2-3 timmar, packa ner någonting, för du ska vara fokuserad på sista hålet också. Det är 18 hål du ska spela.
Dippen kommer. Det gör den.
Ja, den gör det faktiskt, och det gäller liksom ta lite vatten då någon snacks av något slag, banan eller vad som helst.
Det hade jag faktiskt vilja se mer en rundas tävlingar här i Sverige. För det kör de ju stort i USA. Men det hade nog passat mig personligen mycket bättre än 2 runders. För det är
på tävlingar, ja.
Ja, för det är sällan man kan fokusera 2 runder i rad. Alltså.
Ja, det är tufft det där. Så du ska spela en typ Alviken i Västervik. Men 2 runder där en dag, den är rätt tuff alltså.
Mm.
Det är en tuff bana. Ja, jag hade också gärna... Jag hade gärna sett att en NT-tävling i Sverige hade varit fredag, lördag, söndag.
Mm.
Och säger många att man ska ta semester. Ja,
men då det gör man ändå.
Ja, det gör du ändå.
Mm.
Så att, ja, jag hade gärna sett en NT fredag, lördag, söndag.
Faktiskt.
Hade jag uppskattat mycket. Det hade varit fantastiskt att se en runda på dag. Så säger man, ja, vad ska jag göra resten av dagen? Ja, har du inget annat liv? Eller vad menar du? Ja.
Fiskare, klart.
Nej, men man kan göra massa grejer, bara återhämta sig eller vad som helst.
Ja, visst.
Kunna gå, jag menar som jag hade när jag hade på SM-rundan, jag kände att det gick superdåligt. Alltså bara kanske åka ut och spela, då när vi spelar 2 banor, vi spelar Lillsjön och Järva. Kanske bara åka och spela några hål eller vad som helst, fokusera om och liksom. Alltså det finns massvis med saker du kan göra efter en runda liksom. Så att, jag hade sett fram emot det hade varit bättre, kan jag säga. Ja, jag hoppas att det kommer dit.
Ja, för har du gått en runda och du kanske inte gått så bra,
då
har du ork och tid att, som du säger, åka iväg till någon annanstans och fokusera. Vad var det jag missade här? Det var inspelen bra. Då ställer jag mig att träna inspel här en timme och putta. Bra. Men spelar du 2 runder på en dag, då är du helt slut. Du åker till hotellrummet och bara ge mig mat och någonting så kan jag gå och lägga mig.
Så att, och kebabrullen på runda 2 är en aldrig bra.
Nej, en pizza till lunch däremellan är ju toppen, vet du.
Ja, nej, det kan se det.
Ja.
Eller falafelrulle då, Claes.
Ja.
Yes. Du, Aliano, Lian, vem vinner kapartouren i år? Hot take.
Ja, det beror ju på vilken klass han menar. Menar han intermediate och så vinner väl han själv, antar jag. Nej, men vi har ju delat upp det i olika klasser. Vi har ju Open, Intermediate, Amatörer med en rating under 800, eller 935 tror jag det. Och sen har vi Novis, är ju nybörjare och ingen rating. Och sen har vi en damklass för första gången i år.
Mm.
Vi har ju fått in en dam i klubben, Johanna, som har även blivit vår kassör. Så att vi får ordning på pengarna i Onsala, för det har inte alltid varit så i klubben, har jag hört. Om Ted känner säkert till det.
Mm.
Nej, så att jag vet inte vem som vinner. Han kanske vinner sin klass i Open. Östling ser stark ut.
Mm. Ja, kul.
Han tog ju banrekordet för mig sist nu med ett kast.
Mm.
Jag hade det 7 under, jag gick 8, men då tänkte han, då går jag 9 och så är jag lite bättre än Hasse. Nej, så Östling ser het ut. Henke vet vi ju. Han är alltid het. Och sen så dyker väl Dacke upp de 6 sista omgångarna och gör 6 superunder. Det är förvånande inte alls.
Han brukar göra det.
Nej. Och sen Novis, där kanske Gustav, en ny medlem, vinner. Och dam så vinner väl Johanna.
Mm. Ska ge Lian en run for his money, tänker jag. Åker ner 6 gånger och så kör jag...
Ja.
Vad är det? Kör han intermediate?
Ja... Jag tror,
då,
ja.
Då ska han få sen någon gång.
Ja, det är bra.
Mm. Gött. Johan Kollberg, känner du till?
Jajamän.
Yes. Han, vi har ju mycket att tacka till Johan för banan framförallt. Hade inte han lagt den där så vet du rackarns.
Nej, det vet inte 17 om det hade funnits någon bana idag som sagt.
Mm. Han säger ju att Innova äger ju USDGC. Och de betalar ju en väldig summa pengar för att hyra Winthrop en vecka varje år. Han har 2 frågor till detta. Tycker du att det vore okej om till exempel Latitude eller Kasta Plast skulle äga arrangemanget SM i discgolf?
Ja, men då får man tänka så här att USDGC är... Man satte ju igång det för att man ville vara en liten... Ska inte säga, men man ville bli den största tävlingen, vilket jag tycker man har blivit. VM är alltid stort att vinna.
Mm.
Men vinna USDGC tycker jag ändå är det är nog snäppet värre nästan. Och det är ju US Open, så det är liksom inte SM är ju svenska mästerskapen.
Mm. Mm.
Det fanns ju någonting Swedish Open, fanns ju någonting som hette x antal år sedan. Så att jag tycker att och sen inom att de har valt att lägga det där, det är ju att de har ju sitt östkustlag där i Rock Hill. Så att jag tycker det, låt dem köra den tävlingen, sen kan jag ha lite synpunkter på, i och med att jag har varit där så många gånger, att de har en tendens till att komma med lite lustiga regeländringar år från år, och de fick man typ reda på 2-3 dagar innan tävlingen skulle börja. Något år var det ju, vad hette det, stroke and distance, om ni vet vad det är. Man kastar du OB
så fick du kasta.
Ja, du fick ju kasta från det där du kastade.
Mm.
Jag vet inte om ni vet hur USDGC-banan, hur den ser ut.
Mm. Ja, hål 17 var väl sån riktigt dräpare, var det inte så?
Ja visst. Du får bara kasta om och kasta om. Och samma sak om du står på hål 18 och du ska spela in. Där går ju uppåt och sen ner till vänster. Mm. Ja, då står du i backen och så kastar du ut och så bara viftar någon med flaggan. Ja, den är OB. Jaha, men var gick den nu? Du ska kasta nu? Alltså, vilken puckad regel.
Mm.
Alltså, de hade lite sådana lite konstiga idéer där. Men jag vet inte, det har blivit lite bättre. Och sen kanske de smalnar av de där reporna lite mycket nu. Faktiskt. Så att, nej, jag vet inte om Latitude skulle lägga pengar på ett SM. Då skulle det vara i så fall Swedish Open eller någonting i så fall. Där de kanske...
Gör en egen tävling med det.
Jajamän, där man bjuder in då all världens folk till den tävlingen. För US Open är ju öppen för alla.
Mm.
Bara du kvala in liksom, sen när du kommer från Japan eller var du kommer ifrån, bara du lyckats kvala in.
Mm. Ja, är det bra frågeställning tycker jag då. Och sen tycker han att vissa har ju tanken om att Innova, om de hade sparat pengar till exempel 3 år och byggde en egen USDGC-mästerskapsbana som skulle kunna användas mer året om till vissa tävlingar. Vad man tycker om det. Om det hade varit ett alternativ istället för att hyra Winthrop.
Men nu har ju Winthrop, det har ju blivit en sån liten kultgrej att spela där. Så att jag vet inte riktigt nu. Ja, det fanns ju något hål där. Nu har de ju inte kvar det längre. Det är 888, om ni vet det hålet.
Mm.
Där kastade man ju över parkeringen.
Mm.
Och det hålet tyckte jag ju var värdelöst. Nu kastar man ju över parkering, fast det gör man ju på andra, tredje kastet.
Mm. Mm.
Men innan var det hålet, det var ingen hit faktiskt. Så att nej, jag tror nog att det ska nog ligga kvar där, för själva området i sig, Winthrop University, är ju fantastiskt fint område måste jag säga, och det finns, men ska de bygga en likvärdig bana? Jag tror inte på det faktiskt, utan låt dem köra. Sen är det så schysst att den ligger i slutet på säsongen, så det blir liksom en stor tävling i. Precis. Det som jag tyckte själv när man höll på att tävla, att bra, nu tävlar vi maj, juni, juli, augusti, och så har man liksom den tävlingen att åka på. Det var så bra för att det var alltid bra väder, oftast bra väder när man var där.
Mm. Det har faktiskt kommit in en liten, efter jag tittade så har Martin Green skriver, fläker du frisbeen över huvudet någon gång?
Martin Green. Det är ju så här att när jag flyttade till Göteborg 86 så gick jag med en frisbeeklubb som heter FFÖH, Fläk frisbeen över huvudet. Det var den inofficiella förkortningen, frisbeeföreningen Östra Hisingen var den officiella. Så att jag fläker frisbeen över huvudet ibland. Ja, det var en fantastiskt rolig frisbeeklubb. De hade en egen klubblokal, en källarlokal, precis jämte där jag bodde. Hade de en bar, de hade en bastu. Där hade vi mycket roligt kan jag säga. Väldigt roligt. Vi var med i Ultimate SM ett år och kom trea. Mm. Fast då fick vi hyra in lite folk från vissa andra klubbar. Men tack Martin, hoppas allt är bra.
Ja, det är säkert. Mm. Spelar du Ultimate VM, eller SM, spelar du med Lars Hammerstein någon gång?
Nej, han spelade ju konkurrerande i klubben, Skogsidan.
Mm. Precis. Vi gick ju Skogshyddans sommarfrisbeeskola hela ligan. Både jag och Dacke och Jim och Duvan och Tarby körde ju Hammersteins sommarfrisbeeskola. Det var riktigt, riktigt kul faktiskt.
Okej, var det han som höll i det eller?
Ja, jajamän.
Själv alltså, eller var det några andra?
Per hette någon kille också.
Björk, inte Niklas Lorentzon?
Jo, nu vågar inte jag säga. Lång, blond.
Ja, han är Jönköpingskille nämligen. Han kommer ju också från Vättern. Mm. Väldigt bra Ultimate-kille, men den spelar lite frisbeegolf nu också. Så att, de hängde rätt mycket ihop. Så att,
ja, mycket möjligt. Men jag vet i alla fall, han kastade hål, vad kan det bli? Skatos, du vet, fotbollsplanen. Mm. När du kommer ut. Då låg ju hålet ner höger, kommer du ihåg det? Du kastade... Där sopade han på en birdie hela vägen ner. In.
Oj, jösses.
Den birdien... Ja, det var helt sjukt. Han kastade den birdien hur långt som helst, kan jag säga.
Ja, det är bra. Det är riktigt bra.
Mm.
Jaha, så du gick på sån sommar. Ja, det var trevligt.
Ja, där körde vi även piranagolf första gången. Uppe från skott och så hela vägen in i pendeltåget.
Ja. Tokiga, pajka.
Ja, det var gött. Jag kommer inte ihåg hur många kast vi gjorde. Det måste ha varit typ ett par hundra kast, kan jag säga.
Ja, det är bra.
Så är det. Ja, det är kul. Det var alla våra lyssnarfrågor faktiskt. Så vi håller på att runda av det här. Vi har ju startat den här med det här TED-tipsar. Och då skulle jag faktiskt vilja slå ett slag för svenska filmproducenter. De som kör. Du har ju, vad heter det? DGPT eller vad heter de? Nej, vad heter de? DGTV. Heter de inte det?
Mm.
Och även Gogish. Ja. Där Hasse var med nu i Legender vs. Juniorer. Du och Kribba.
Ja, vilket jobb de har gjort med det.
Ja.
Mm. Det var superkul att vara med på det faktiskt, måste jag säga. Det var jätteeloge till dem alltså, måste jag säga.
Mm.
Ja, det får ni gå in och kolla på.
Ja, jag säger framförallt alltså, följ mer svenska och ge dem lite kärlek, för det vilket jobb de lägger ner. Alltså, det är helt sjukt.
Mm.
Så det är mitt tips för denna veckan i alla fall.
Mm. Ja, bra.
Mm. Du Hasse, vill du plugga lite vad man kan hitta dig och sponsorer och så vidare? Kan vara kul.
Ja, jag följer mig på sociala medier. Hasse Tegebäck på Facebook och Instagram finns jag på. Och kom gärna till Onsala och Kasta.
Mm.
Och sponsorer då, det är ju Latitude 64 och Fyndisk. Mm. Sveriges bästa webbshop som finns lägen i Borås.
Gött. Vi får bjuda ner Anders på en runda på Onsala där sen. Ta med han och visa.
Amen. Lätt. Och nästa gång du...
Så kan du grilla lite också.
Det löser vi. Och nästa gång du är i Kvänum så finns det förhoppningsvis en bana. Så då får vi ta ett vandrande möte där också.
Okej. Du, hur är det med eran bana? För att nu sist när jag var nere och i helgen var jag och kastade. Mm. Och jag kan ju inte vara tyst utan jag går och snackar med alla som kastar på våran bana. Frågar hur går det? Vad tycker du om banan? Och bla och så vidare. Det visar sig att han kommer ifrån eran ort.
Mm.
Så sa jag, men de håller på att bygga en bana där. Ja, så gör de det.
Mm.
Vadå? Ja, du, jag vet inte exakt. Men jag vet att den ska vara klar till sommaren. Jaha, vad roligt.
Mm.
Men gå in och kolla på eran podd och så kan du lyssna lite där.
Ja, vad säger vi Anders?
Hur går det med banan?
Ja, alltså nu det går ju något troll i Lidköping här, så att de boende verkar ju hata allt som har med spontanidrott och friskvård och fantastisk sport att göra. Så att de protesterar för fullt nu. De närmast boende som då säger att det är kanske 30-40 meter bort och så kastar vi bort från dem. De tror att det här kommer bli massa oljud och väsen och fan helt enkelt. Så nu väntar vi på att få ha ett boendemöte så vi kan lugna dem lite grann. Tyvärr så blev det skjutet på och nu så är det då så att stadsträdgårdsmästaren ska genomgå en operation, så det blir om en månad detta mötet. Så vi har nu sagt att vi inte fixar att vara med på Västgötatouren som då skulle blivit i augusti. För att den blev ändå igång. Ja, men vi håller hoppet uppe här nu. De behöver informeras lite och lugnas lite helt enkelt. Så tyvärr så är det lite ett steg fram, två bak känns det som.
Aj då. Ja, det var tråkigt att höra.
Ja, vi tar nya tag och hoppas på att vi hittar en lösning på det. För det...
Ja, yes. Och vi håller ju tummarna för Lundsbrunn då istället. Den gamla kurortsorten. De har ju faktiskt fått igenom finansiering på att bygga en riktig discgolfpark då.
Jaha, vad trevligt. Vad kul.
Jättekul. Och det är en kvart från mig. Så att, skiter det sig i Lidköping och lägga ner allt och så åka till Lundsbrunn istället.
Men det är väl discgolfpark som ska bygga den, va?
Någon av dem är det. Jag vågar inte säga vilken av dem som gör det. Men så är det.
Ja, jag kommer ner till Onsala så länge.
Ja,
jag hänger med.
Ja, ni är välkomna. Alla då i veckan.
Ja. Grillen på släp bara.
Yes.
Gött. Ja, tack Hasse för att du ville vara med. Det var superroligt.
Ja, tack själv. Superkul att vara med och ni gör en jättebra podd tycker jag. Så att all heder till er. Det är jättekul att lyssna på. Jag har lyssnat på de tidigare avsnitten. Så att, jättetack att jag fick vara med. Det var superkul, verkligen.
Mm. Det var en ära för oss.
Ja.
Då så. Till nästa gång.
Ja, just det skulle jag faktiskt säga. Vi hade ju en tävling, vi hade ju en sån liten kod där med nordisk Let's snacka Johan. Den är ju giltig fram till sista maj. Så in och köp lite kasta plastdiska. Eller gå till Fyndisk och köp lite diskar där också. Det går ju fint till med.
Väldigt super.
Och vi välkomnar våra nya Patreon, givetvis. Mm. Superroligt.
Absolut. Det trillar in några stycken. Det är sketsgrej. Allt är tacksamt. Eller allt är välkommet.
Var blir man Patreon? Nu får ni liksom pusha för vad man blir Patreon någonstans.
Mm. Men det gör man på patreon.com/letssnackaplast.
Mm.
Där går man in och så får man att välja. Det finns tre olika nivåer. Mm. Ni får våran kärlek och respekt tills vidare.
Ja.
Och sen så håller vi på att jobba på lite specialcontent då. Och det kommer komma.
Och det blir, som sagt, jag ska bara få igång min vinylplotter så kommer det lite schyssta klistermärken till en början. Mm. Det är ju alltid kul. Vi gillar ju klistermärken.
Och så håller vi på och försöker jobba på någonting. Jag visar upp våra snygga muggar. De finns ju i våra sociala medier. Ja, den är jättefin. Så det ska vi försöka lösa också så småningom. Att det kommer gå att fixa sånt.
Det blir gött.
Mm.
Ja, men jag säger tack. så hörs vi och syns vi längs fairway, Hasse.
Jajamän, det gör vi. Ha det så bra.
Hej då!
Hej,
hej! Hej,
hej! Hej, och tack för att ni lyssnade på denna veckans avsnitt av Lätt snacka plast med Anders Torstensson och Ted Sylén. Vi vill passa på att tacka Björn Wennerborg för hjälp med jinglar, Oskar Gäster för hjälp med grafiken, och vi vill återigen rikta ett stort tack till våra Patreon-supporters. Era bidrag hjälper. Om du också vill bli Patreon, gå in på patreon.com/letssnackaplast. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det fint så länge. Hej då!